på Spelsnack avsnitt 553 och idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Oliver.
Hallå, håller.
Tillbaka från de döda.
Jajamän.
Som var borta förra veckan, som var sjuk.
Ja.
Var de döda borta förra veckan?
Mm. Ja, de döda var borta förra veckan.
Då var jag sjuk. Inte supersjuk, men tillräckligt liksom ont i halsen och det var jobbigt att podda.
Ja, det är jobbigt. Jag är ganska besparad från att ha liksom få så ont i halsen att jag liksom inte kan prata. Det är säkert, om man lyssnar på alla avsnitt så har man säkert hört någon gång att man har varit förkyld och liksom har lite skrovlig röst. Men annars brukar jag ändå klara mig rätt så bra.
Jag brukar klara mig rätt bra från förkylning redan som det är. Men ofta på sen höst eller vinter så brukar jag ju råka ut för att jag tappar rösten lite grann.
Ja, faktiskt. Det är konstigt.
Utan att jag är sjuk.
Amanda blir lite aldrig sjuk, typ. När hon hade covid så var det typ... Alltså, jag fick det först. Och sen så när första gången man såg på det här testet att Amanda också hade det. Så bara, men det ser ut som det gjorde för mig första dagen. Så då vet vi ungefär vart i processen hon är någonstans.
Det såg inte ens ut som det, för att jag var på väg till jobbet när du ringde mig. Jag var vid Max-modellen och bara, du måste komma hem, det är ett litet streck.
Ja, alltså det var verkligen minimalt. Jag typ googlade så här, liksom... Det bara så fort det syns någonting så är det positivt. Så de måste...
Jag såg det inte. Nej, men, så just var det.
Så jag såg det. Och sen så dagen efter så var det lite rödare. Så då, var liksom, då började vi liksom hamna lika för. Och sen så försvann Amandas streck. Tredje dagen. Och mitt blev bara värre. så det är lite orättvist.
Och jag var ju inte så himla dålig heller. Så att jag var ju tvungen att fortfarande hålla mig inne. Men jag var ändå relativt pigg. Så att jag gick ju liksom på bandet in i lägenheten.
Mm, ja, jag hade nästan 40 graders feber.
Ja, första dagen var det inte roligt. Du låg på sidan och dina fötter klappade av sig själva för att du låg och hade sån otrolig frossa. Och jag far runt i hela stan för att dels avboka bio, köpa covid-test, köpa någonting som du skulle kunna äta.
Ja, alltså det var en hel grej. Men jag har inte haft det fler gånger.
Vad du vet.
Nej, vad jag vet, men jag har inte varit förkyld efter det heller, tror jag.
Jag tror du har varit det någon gång.
Ja, men inte liksom haft coronasymptomen.
Nej, kanske inte.
Nej.
Fast det är ju typ samma som en förkylning.
Jo, men jag har bara haft det en gång.
Symptommässigt, alltså. Sen så var det ganska illa när du hade det den där gången. När vi vet att du hade det.
Ja, men precis. Exakt. Men det ska vi inte prata om. Där massa lyssnare får så här PTSD och sånt. Och så är det någon liten stackare som bara, vi behövde isolera oss helt och hållet. Fick inte gå ut. Vi hade ganska milt här i Sverige. Man hör ju från typ, vi har ju kontor i Danmark och sen så har vi kontor i Norge och de är betydligt hårdare än vad vi hade. Vi hade ju rätt så normalt. Det var typ, ni får inte vara så många och ni ska helst inte gå ut, typ. Men det var ju liksom inga, inte som i USA, det var så här, ni får absolut inte lämna lägenheten. Tänk vad sjukt.
Mm.
Vi får inte gå ut. Men det ska vi inte prata om. Oliver, du var inte med förra veckan, så att vi har ju lite så här grejer som jag hade tänkt att, eller jag ville prata med dig förra veckan om, för att du är intresserad av de grejerna som vi inte pratade om förra veckan.
Okay.
Och en stor grej var ju det att 343 Industries is no more. Och det betyder inte att studion har lagt ner, utan det betyder ju att de byter namn till Halo Studios.
Ah.
Och hoppar, de överger också sin egen slipstream-motor och hoppar över till Unreal 5.
Slipspace.
Ja, precis. Och de har flera olika projekt nu som de arbetar på. Vi vet dock inte vilka, även om en skulle kunna vara typ en remake av Halo 1 med tanke på de bilderna vi fick se.
Ja, men verkligen.
Så hur... Och vi har ju pratat om Halo ganska mycket i den här podden. Genom åren. För att det är liksom...
Aldrig
once or twice.
Ja, precis. Men det är liksom så att vi lärde ju känna varandra via Left 4 Dead. Men vi har ju spelat... Halo kan nog vara det spelet vi har spelat mest. Och du och jag har ju spelat, utan tvekan, Halo 5 mest tillsammans, skulle jag tro.
Ja, det skulle jag också säga.
Och har liksom följt med serien... sedan länge, kan man säga.
Ja, men vi är Halo-fans.
Vi är Halo-fans, ja. Det var inte lätt att vara Halo-fans. Och du har spelat ettan, Amanda.
Ja.
Och vi planerar någon gång att dra igenom alla spel också.
Jag menar, när du säger det är inte lätt att vara Halo-fans, alltså, det låter värre än vad det är, känner jag. För att när du säger så tänker jag typ som att det är inte lätt att vara F-Zero-fan, eller typ, det är inte lätt att vara Sonic-fan, eller något sånt. Alltså, jag tycker att...
Det har absolut inte att göra så här med att spelen är dåliga, för det är de inte. Det är väl mer så att jag tror... Och i alla fall för mig, min egen del, att det känns inte riktigt som man vet helt och hållet vad man ska göra med serien. Och ända sedan 343 har tagit över den, eller nu Halo Studios tog över den, så har man liksom inte riktigt fullföljt något man har börjat. För Halo 4 startade liksom upp den här nya trilogin. Och så sa man så här, nej men vi ska överge, till femman då så sa man att vi ska överge nummer för att vi vill göra fler spel. Det här ska inte vara en trilogi, så det ska typ vara Infinite Possibilities. Och sen så gör man en pivot i Halo 5. Så att det liksom, det är en uppföljare till 4, men inte riktigt. För att man liksom tar in massa nya grejer och det liksom det händer skit. För att folk var inte nöjda riktigt med 4. Alltså det vill säga att vi gillar inte multiplayer, kampanjen var ok liksom. Och så kommer 5 ut, kampanjen inte bra, multiplayer väldigt bra. Och då hamnar jag återigen så här, vad ska vi göra då? Och då kommer Halo Infinite, som är en uppföljare på Halo 5, men inte egentligen. För att cliffhanger i Halo 5... Ja, precis. Igen, ja. För att cliffhangen i Halo 5, den liksom löses upp i en bok. Och Halo Infinite slutar också på en cliffhanger som skulle fortsätta med nytt DLC. Som de inte heller gjorde. Och jag antar att nästa Halo, om det nu vill säga att det är en remake av ettan och så skulle bli det liksom deras nästa stora Halo-spel. Så jag är inte säker på att de fullföljer liksom heller det som hände i slutet av Halo Infinite. Så att, jag tror att det är det som har blivit jobbigt. Det är lite samma position som Gears hamnar i nu när ID kommer ut. För det är inte säkert att vi någonsin kommer få se en upplösning på Gears 5.
Exempelvis. Nej. Ska vi bara göra en snabb liten så här postmortem över liksom 343's Halo Halo tenure?
Okej. Okay.
Men du petade vid det lite, men jag håller med om att det känns som att det har saknats riktning. Eller snarare, de har haft sin riktning, men så har de fått backlash för det och så har de inte vågat hänge sig till den riktningen och försökt göra någon sorts pivot varenda gång. Så Halo 4, alltså deras första grej var ju liksom Halo Anniversary. Som var, det var väl ett tacksamt första projekt antar jag.
Ja, och det är det jag lite känner liksom så här att eftersom hela leadership-studion, eller hela leadership-delen av studion är ny. Alltså alla som har liksom styrt över Halo och liksom haft topp sig över Halo de senaste åren jobbar inte kvar längre.
Nej.
Så då, då är det också så här att en remake på Halo 1 kan ju då vara liksom då tänker de kanske ett första steg för att okej, nu ska vi liksom bli bekväma med Halo igen.
It makes sense, right? Ja. Alltså Bonnie Ross har ju varit chef över Halo.
Hon är alltså, inte kvar.
Nej, hon är inte kvar.
Nej.
Men hon har varit chef sen alltså Bungie överlät varumärket i princip. Så vitt jag minns. Så hon lämnade och sen kom inte ihåg om det var strax efter eller strax innan det så lämnade Joseph Staten studion också för att han kom ju in så ett år innan Halo Infinite släpptes för att i princip styra om den skutan. Ja, precis. Liksom bara launcha det spelet. Och så här, Halo-fantasten i mig hade väl önskat att han skulle liksom få ta en ledarroll på, inte bara på det spelet, utan också liksom för den studion. Men han vill göra annat, antar jag. Liksom, alltså, Halo var hans liv i så många år. Den som inte vet, så Joseph Staten var liksom en lead writer för Bungie liksom, när de hade Halo. Och var sen på Destiny och så vidare. Men så kom Halo 4 och jag var rätt pepp på Halo 4. Helt enkelt för att jag tänkte att...
Jag minns när de visade Halo 4 på E3 första gången, för du bara, Microsoft presskonferens är så jävla dålig. Vi fick se en liten teaser på Halo, du bara, allt är förlåtet!
Ja, det var typ förrenderad teaser, liksom. Jag räknar inte med det, tror jag. Jag känner liksom att men Halo Reach är släppt och så nu blir det annat. Men det kommer ut, och som sagt, jag tycker att karaktäriseringen av Master Chief och Cortana har aldrig varit starkare än vad det är i Halo 4. Och för mig lever det rätt mycket på det. Alltså kampanjen i sig är liksom, den är rätt bra. Alltså liksom, inte riktigt lika bra som Bungies kampanjer, men ändå liksom när det kommer till så här shooter-kampanjer standard så är den liksom en bra kampanj. Lite kanske välskriptad, och så mycket energi och resurser lades på att göra det liksom det snyggaste Halo-spelet. Så att saker som AI och storlek och sånt fick ta stryk. Så här sent i 360 livscykeln också. Multiplayen var ju lite, alltså där fick man kolla på okej, vad är populärt i shooters just nu? Och man kollade givetvis på grejer som Call of Duty och försökte liksom anamma vissa element där, som typ killcams, loadouts, perks och de här requisition-grejerna som verkligen inte togs emot väl. Så nu står man inför femman och bara okej. Folk var inte liksom helt galna i det. I fyran. Och så tar vi in jag kommer inte ihåg om han blev lead designer eller typ director eller vad det var, men han hade, och jag kommer inte heller ihåg vad han heter, men jag vet att han jobbade på Star Wars Republic Commando, som var liksom ett squad-based, väldigt omtyckt squad-based så här action, nästan strategi actionspel. Och då kom hela det här med att du har dina tre Spartan AI-kompanjoner och ni kan bli liksom down och de gör inte riktigt vad man vill. I teorin ska man kunna liksom peka ut mål och grejer åt dem, och det funkar inte riktigt som man vill att det ska göra, och det blir liksom bara väldigt frustrerande. Samtidigt som man gör en jättestor story pivot, liksom att okej, Cortana är inte borta, hon är tillbaka, men det blir jättegalet och liksom ingen gillade. Det känns alltid som en överdrift när man säger ingen gillar det där, för att folk säger så om The Last Jedi och det är inte sant. men jag känner faktiskt ingen som tycker att storyn eller liksom den riktningen man tog i kampanjen i Halo 5 kändes rätt för serien då.
Nej, absolut inte som det slutade.
Nej. Och jag tror inte bara det här med liksom Cortana och att man nu har en squad som gör liksom att balansen måste helt ändras för att liksom ta det i åtanke. Nu har vi också att vi introducerar en helt ny karaktär som heter Jameson Locke och är liksom en väldigt så här, typ generisk, liksom tråkig protagonist. Och så ger man honom så här 75-80% av alla uppdrag i kampanjen. Det finns tre Master Chief-uppdrag i hela Halo 5. Så det lämnade liksom en lite bitter eftersmak. Men kampanjen var verkligen snortajt, och det var liksom, för många var det att det här är nästan för hårt åt liksom hardcore arena shooter hållet.
Multiplayer menar du?
Ja, precis. Vad sa jag?
Du sa kampanjen, och okay. Jag bara snortajt kampanj, jag bara uff.
Nej, jag menar multiplayer. För Halo 4 var verkligen så här, det var ganska lätt att plocka upp för att du hade dina wreck. Och du kunde liksom få rocket launcher helt random liksom. Och det gjorde liksom att folk som inte är jättebra på Halo har lättare för att hoppa in. Men så kommer multiplayer till femman, och det är verkligen så här stenhård fokus på att vi ska göra detta till liksom en riktig så här e-sport igen liksom. Så här oförlåtande och väldigt hög skill ceiling som sådana som du och jag som har spelat Halo i många år älskade. Men det gjorde inte heller liksom att det blev en massiv hit på det stora hela. Halo-serien har inte gjort nummer som man gjorde under Bungie-tiden liksom.
Nej, men det kommer det nog förmodligen aldrig göra igen.
Nej, förmodligen inte.
eller man vet inte, det kanske blir en jättehit på PlayStation 5.
Kolla, för typ 10 år sedan hade jag sagt att God of War kommer aldrig vara en grej igen.
Mm.
Ja, med tanke ja, på vart liksom God of War 3 slutade och Ascension kom ut och var liksom mer av samma. Det kändes verkligen som sånt här liksom, typ som Gears Judgment liksom, att ja, men vi har liksom ett par år här där vi har liksom möjlighet att liksom slänga ut det till och vara liksom premier franchise innan generationen är slut. Med ett multiplayer-läge i God of War som visserligen liksom ganska uppfinningsrikt och liksom försökte göra någonting coolt, nytt, men som verkligen inte hade staying power. Och så för det laget kände jag bara liksom, alltså, God of War är ju dött. Och här är vi idag, God of War är liksom återigen, alltså förmodligen Sonys hetaste franchise. Bortsett och kanske från Last of Us, om man räknar med serien då.
Mm.
TV-serien menar jag. Så att, alltså, man ska aldrig säga aldrig, Halo liksom har möjlighet givetvis att liksom, ifall alla stjärnor står på linje och alla rätt val görs. Precis som man gjorde med God of War 2018, liksom att man tar enorma risker. Det måste varit skitläskigt att liksom börja göra God of War och bara liksom, vi slänger ut allting som vi redan känner till om God of War och liksom strippa ner det till liksom de absolut mest grundläggande pelarna och gör någonting helt nytt kring det. Det är väldigt riskabelt. Och det är en sån grej som jag länge har sagt att jag vill att Coalition ska göra med Gears of War. Att våga liksom verkligen röra om i den grytan. Men samtidigt förstår jag också liksom att det, som sagt, det är jävligt läskigt. Ifall inte alla stjärnor står på linje som de gjorde för Santa Monica med God of War, då kan det ha förödande konsekvenser. Så jag vet inte, alltså jag skulle säga att Halo har nu liksom sina största dagar bakom sig. Men man kan alltid hoppas. Och sen kom Infinite givetvis, och det var ju liksom en, vilken jävla röra. Att man utannonserade med liksom en visserligen jävligt snygg trailer, men det var mer liksom typ som att, åh, kolla vad den här motorn vi håller på att göra kan är kapabel till.
Ja, det var mer typ en recruitment-video egentligen.
Ja. Och sen kommer den första demon som verkligen ser jätteofärdig ut, liksom väldigt, väldigt underwhelming, och det blev liksom massa memes om den, typ den lågupplösta brutesen, och det ser liksom, det här ska alltså komma ut till Xbox Series X launchen, och det ser ut så här liksom, det var inte bra press för det spelet för det läget. Och då bara, okej, men vi försenade med ett år, vilket jag kände liksom, det är ändå rätt val. Försenade med ett år, ta med Joseph Staten, och när det väl släpps, så visserligen, det ser skarpare ut, det ser bättre ut. Det mådde definitivt bra av det extra året av utvecklingstid. Men ändå, att co-op existerar inte. Inte nog med att det inte har split-screen co-op, för det var ju någonting som var väldigt kontroversiellt med Halo 5. Förmodligen liksom ett val som gjordes för att verkligen naila in performance i det spelet. Att det här ska liksom flytta på i 60. Med en viss upplösning. Och därför behöver vi göra vissa uppoffringar. Och då, man kollar liksom på, okej, hur många, vad säger vår data? Hur många är det som faktiskt spelat kampanjerna i split screen idag? Och jag måste föreställa mig att det är försvinnande få. Men det är ändå liksom så synonymt med Halo, är liksom couch co-op, du vet. Och det blev en stor grej. Och sen stod Bonnie Ross på någon scen och sa att vi kommer aldrig släppa ett Halo utan split screen co-op igen. Och sen så fick de göra det ändå. Och inte nog med att, som sagt, att split screen co-op inte existerade. Co-op online fanns inte heller på, jag vet inte hur många månader innan det kom till.
Det var, typ ett halv, var inte det typ ett halvår sedan? Eller?
Det var, ja, någonting. Det var liksom så trängde jag att när vi kom så var det för sent. Liksom. Alltså folk hade gått vidare från Halo Infinite. I alla fall tanke på att spela den kampanjen. Liksom. Och de hade inte Forge. Och det var liksom massa sådana här stöttepelare. Som visserligen liksom som Bungie under liksom många år har byggt upp och liksom satt en oerhört hög standard lägsta ribba på liksom innehåll för ett Halo-spel. Så jag sympatiserar med dem, men det är liksom, det kommer ut ofärdigt.
Alltså det var typ som ett early access-spel nästan.
Nästa. Det var liksom, ja men här är kampanjen och detta saknas och detta saknas och alla de här features, men det kommer liksom. Så det är typ att, ja men, och jag tror att det hjälpte att det kom på Game Pass liksom. Så att liksom entry-ribban var väldigt låg. Så allt detta bara liksom för att säga att T43's Halo track record inte är fläckfritt liksom. De har haft, det har inte varit samma problem de har haft med varje release, utan de har liksom löst någonting och sen har det varit något annat problem, och det har alltid varit väldigt kontroversiellt och Halo-communityn är väldigt liksom splittrad.
Och en grej har ju varit liksom också det att de har haft så många, jag vet inte, man kan inte säga konsulter. Eller är det konsulter? De har i alla fall inte haft folk som liksom är fast anställda, utan de har ju liksom hyrd hjälp som får jobba. Jag kommer inte ihåg vad liksom, om det var så att de jobbade ett eller två år och sen så måste man göra sig av med dem.
Ja, men det kan vara liksom att det är så här per projektbasis också. Liksom att,
ja, men det vet jag. Men jag vet också att det folk har sagt det, liksom att jag jobbar på det här spelet, sen så får inte jag jobba kvar för att jag har liksom jobbat visst antal liksom år eller månader och sen så måste de ta in någon ny. Och det är liksom, så det blir också här att du får inte, studion får ju inte den här liksom kunskapen om liksom att kunna lära upp nya eller liksom kunna förvalta det man har lärt sig, utan det liksom byts ut hela tiden. Och det har väl varit problem med Microsoft Studio rent generellt, har jag förstått det.
Ja, och det är liksom, Sony har ett ganska bra grepp på detta på sin front. Liksom att man får inte en studio som Naughty Dog på det sättet. Jag vet att var det typ Neil Druckmann som sa, jag kommer inte ihåg exakt vad citatet var, men liksom att Last of Us var liksom till viss del någonting som föddes ur liksom att vi måste liksom hålla vårt folk intresserade i vad de gör liksom. Ifall de tröttnar på att göra en chartered spel liksom, så vi vill inte förlora vår talang.
Ja, det är väl det egentligen som är typ det tråkiga här. Och det, jag tror jag har sagt det tidigare också, att 343 har inte fått göra något annat än Halo. The Coalition kommer förmodligen aldrig få göra något annat än Gears, känns det som då. Och nu när de brandar om sig till Halo Studios, då är det ju verkligen så att skulle Halo Studios göra ett annat spel än Halo? Och det kanske hade behövts. Liksom att man låt Halo vara för en stund eller någonting. För att de verkar inte heller veta riktigt hur de ska ta sig an hela den serien med liksom tv-serien och böckerna och spelen och allt. Allt ska liksom vara den här multimedia stora grejen, vilket försvårar allting skulle jag gissa. Att det är liksom, eller reboota hela skiten. Bara, okej, det här är Halo. Det är liksom,
det var någonting jag, helt annat. Precis, det var någonting jag diskuterade med Adam kring detta. Och han sa liksom att folk hade börjat snacka om att de borde bara reboota liksom från fyran och framåt. Och då känner jag att, alltså, då kan man lika gärna reboota hela skiten i så fall. För att jag är inte ett fan av liksom tanken på att liksom selektivt plocka bort russin och grejer ur kakan. Och säga att ah, men det här kan ni glömma nu. Ungefär som att, precis som att, alltså jag verkligen avskyr The Rise of Skywalker, och jag tycker liksom att den filmen bara ensamt förstörde hela den trilogin. Men jag skulle inte heller vilja liksom, eller slå på någon trumma för att, amen, göra om episod 7, 8, 9, liksom. Det är för sent.
Ja, precis. Det finns ju där.
Ja, det är i så fall.
Liksom, även om Disney scrappade allt med Star Wars som inte var filmer och typ tv-serier.
Ja, men det är lättare att svälja liksom, för att det är så jävla mycket konstig media som har varit. Liksom,
ja, inte absolut.
Ens, under George Lucas tid, inte ens han liksom ansåg det var canon egentligen.
Nej. Men de gjorde det.
Det var säkert vissa grejer som han som han kände att, ja, men det här är mer canon än andra grejer, antar jag. Men, jo, alltså det går ju. Så det är ju inte omöjligt liksom att man skulle gå in och bara, ah, men alltså, ja, ah, fyran var typ, ja, ah, det var en dröm. Master Chief vaknar.
Nej, men då hade jag också tänkt att Då börjar man om liksom, och sen så får man då känna att huvudhotet är Covenant och det är The Flood. Och sen så behöver man inte ens liksom...
Och det är den första Halo-installationen och...
Ja, men du behöver inte ens göra första spelet story liksom som den var. Utan det är liksom, okej, okay, men det här är nyckelscenen, och vad gör vi liksom av det?
Vad är den... För jag tänker så här, alltså det här liksom att rebranda till Halo Studios och skiftet från Slipspace till Unreal och alla de här grejerna. För en grej som de tog upp i den här liksom videodagboken och släppte i samband med detta var att de pratade om liksom Slipspace, och för att jag förstår att ett Halo-spel behöver en motor som tillåter dem att göra väldigt specifika saker. Vi har liksom den här sandboxlådan, gameplayet, och att det ska liksom flyta på bra men ändå vara liksom hyfsat öppet. Utöver det ska det också vara liksom möjligheter för Forge och för Theater och alla de här grejerna. Och jag förstår liksom att varför det made sense någonstans på vägen, liksom att vi gör en motor som är specifikt designad för att göra alla de här grejerna som ett Halo-spel behöver. Men återigen, någonting de pekar på liksom var att när vi utvecklade Slipspace, så inte nog med att liksom mycket av den tekniken var liksom baserad på väldigt gammal teknik. Det gjorde också att 343 Industries, eller liksom vår studio, vi var tvungna att vara både mjukvaruutvecklare, alltså motorutvecklare, och speldesigners och spelutvecklare på samma gång. Och skiftet till Unreal, som är liksom en beprövad motor som väldigt många duktiga liksom industriveteraner kan utan och innan, som det finns väldigt mycket support för. Vi har liksom systerbolag som typ, alltså systerstudios som Coalition, som har väldigt mycket erfarenhet.
Ja, The Coalition har hjälpt flera av Microsoft Studios med Unreal. Men
då kan vi fokusera på att bygga spelen.
Men jag tror också det är hur de har liksom byggt upp det här med contract workers, att det kommer in folk, då kan de få in folk som kan Unreal redan, och de behöver inte lära sig Slipspace. Och ja, slutar och inte känner till, så att det är väl liksom det också.
Om man måste då fortsätta liksom att förlita sig mycket på contractors, så är det ju bättre att ha en motor som de redan kan liksom.
Ja, det är ju CD Projekt Red ska också gå över till Unreal, så att det är ju,
så
det blir lättare.
Ja, och jag tror att alltså detta låter väldigt för mycket för mig som liksom, det är inte bara ett simpelt namnbyte, utan detta är liksom nästa kapitel. Om vi säger att Bungie-tiden var kapitel 1, 343-tiden var kapitel 2, så känns det som att detta är liksom den tredje eran. Det är liksom nya människor vid rodret. Och jag antar att man liksom har kollat på, så, både liksom som studio och sen som övergripande företag på liksom Microsofts håll, liksom att man har kollat på Halo och liksom vad det betyder för dem idag, och jämför det liksom med vad det har betytt för dem historiskt, och liksom titta på vad kan vi göra för att liksom blåsa nytt liv i den här serien och göra det liksom speciellt igen. Särskilt då liksom med vad Microsoft står idag, liksom där det känns som att mycket de släpper just nu inte är bara liksom hemma på Xbox, utan jag kan tänka mig att om deras nästa projekt är den här beryktade då Halo 1 remaken, så kan jag tänka mig att den kommer på PlayStation.
Om Halo kommer på PlayStation, då finns det liksom inget egentligen Xbox kvar. Då är det liksom, why bother, typ.
Ja, alltså, ja, jag tror att det är nog många som känner så, va? För, alltså, det kommer inte vara en kul dag på sociala medier för Xbox-folk. När om det utannonseras att nästa Halo, även om det bara är en remake, kommer till PlayStation. Men om man ska släppa Halo på PlayStation, och jag tänker liksom att för det här laget, så, för de kan inte blunda för de extra liksom säljintäkter de får på spel som typ Sea of Thieves på PlayStation. Och liksom...
ja, absolut, i det läget de säkert är, men då är också att då finns det ju, alltså finns det någon framtid för deras maskin?
Ja, nej, och det är, alltså, tänker de på grejen. Xbox som en maskin eller en plattform vid det här laget?
Precis, och det är liksom, och måste man dra bort plåstret då? Och vi har ju spelat väldigt mycket på Xbox, och då blir det också så här att okej, men vad händer liksom med våra bibliotek? Det är typ den, för att skulle det vara en mindre liksom låda att köpa för typ 10 000 spänn, så hade liksom inte det gjort mig jättemycket, men jag har ju väldigt mycket spel på Xbox, och den listan, eller den katalogen vill jag ju ha kvar.
Ja, men det svider det... och det är en jobbig liksom hypothetical att tänka på.
Mm. Och sen vad händer också när vi enbart har liksom, för att Nintendo slåss ju, liksom Nintendo liksom ligger på lite andra grejer, men så har vi också att då blir ju, då kanske en PlayStation skulle bli den enda spelkonsolen som har majoriteten av tredjepartsspelen till exempel.
Ja, och det är alltså den absolut största anledningen till att jag hoppas på ett liksom framtida liksom hälsosamt Xbox är helt enkelt för att jag inte vill att PlayStation ska vara liksom ohotad på den marknaden liksom.
Ja, för det har ju kommit ganska bra grejer av att Xbox har sugit pung de senaste typ 10 åren. Liksom så här. Vi har ju fått crossplay. Det existerade liksom inte tidigare. De la liksom backward, alltså bakåtkompatibilitet högt på listan igen. Game Pass kan man ju se som en bra grej också, men sen, alltså den tjänsten har också blivit sämre.
Men sen är det ju så också att konkurrens hjälper ju.
Ja, absolut. Och det är precis, exakt. Så är det. Så att förhoppningsvis så går det inte den vägen. Men det, jag tror att det som är synd, och det här vi pratat om flera gånger nu redan, det är ju det att Microsoft verkar, alltså det är svårt att se vad Microsofts vision är med Xbox, för det verkar liksom inte riktigt finnas någon.
Det känns som att det är liksom en besegrad.
Ja, och att liksom det är så att okej, men de testar en grej och så går det ett halvår och så är det en ny grej och så går det ett halvår och så är det en ny grej.
Ja, så här långsamt förblöder. Jag vet inte.
Ja, för att sen liksom upp, så det kom en artikel om från Eurogamer också, så att vad har hänt sen uppköpet av liksom Activision? Det var ett år sedan igår.
Det har gått ett år redan.
Jag vet, det är helt sjukt. Jag tänkte att det blev väl i våras typ. Så att, men det är just det att alltså sen det uppköpet, jag tror att för att det var så dyrt så satte det också liksom Xbox på kartan hos Microsoft, vilket har fått liksom de cheferna att passa att okej, men nu måste vi faktiskt liksom se till att göra något åt det här. Vilket har gjort så att det har liksom, det känns som att hela varumärket typ är freefall.
För att Xbox är en ganska liten del av Microsofts liksom totala verksamhet.
Ja, gud, jag har liksom inte ens mestadels aldrig gått med plus typ.
Nej, och jag känner liksom att de har ju förmodligen haft en del leeway för liksom att, ja men gör eran grej liksom, vi även om Xbox skulle helt tanka så kommer inte det liksom paja Microsoft, men när man gör ett sånt massivt uppköp, då kommer liksom ögon hamna på en, internt liksom. Jag vet fortfarande, jag känner fortfarande den här Activision-dealen, jag vet inte fan vad jag tycker om det.
Men alltså hittills har det inte kommit något bra utav det, kan man säga.
Nej, alltså de bra grejer som...
Du har kunnat spela Modern Warfare 3 på Game Pass. Whoopie-doo, liksom.
Ja, och jag kommer kunna spela Black Ops 37 i höst, liksom. Men det är en väldigt liten, liksom... tröst, eller vad man ska säga.
Ja, och så är det så här, jag kommer ihåg när de köpte Bethesda och det köpet var klart, så kom det ganska snabbt ut flera Bethesda-spel på Game Pass till exempel. Och hittills har det liksom knappt kommit några Activision-spel på Game Pass.
Ja, men Activision är tråkigare än Bethesda
också. Ja, absolut. Men du har ju Spyro liksom... Trilogy, vi har Crash Trilogy, du har liksom flera kodspel, Tony Hawk-remaken. Så det finns ju, och sen finns det ju gamla spel. Liksom gamla bara typ ja, men Singularity vet jag att folk har liksom tagit upp. Sekiro är ju en grej som Activision äger, så att det finns ju saker att ta på, och det liksom har inte riktigt materialiserat sig. Och sen har ju Microsoft själva gjort liksom ändringar i Game Pass, att det är fler tier, så har du inte Ultimate så kan du inte få dag ett grejer och typ, vad var det
när de hade någon så här... Det är för att de lider liksom.
Ja, och så var det någon utrullning, så var det typ 3 spel på PC och typ inget till konsol till exempel, så att det blir så att oj, det är liksom ganska stor skifte mot hur det var kanske på så här 1,5-2 år sedan, när det var liksom så här att nu händer det grejer. Och inte för att jag liksom inte spelar spel från Game Pass, men det är liksom en väldigt, alltså det har inte burit den frukt som de kanske hade velat då.
Nej. Men vad känner du, alltså när du ser den här, så just nu är det väldigt liksom, vi vet, okej, nu vet vi att Infinity heter Halo Studios, vi vet att de övergett sin motor och börjar jobba på Unreal. Och de nämnde också att vi har mer än ett projekt under utveckling.
Mm.
Så liksom, bara rent hypotetiskt så liksom, vi säger typ att de håller på med ett nytt liksom mainline Halo och en remake eller whatever. Liksom vilken form det än tar. Mm. Är detta liksom, ringar detta positivt i dina öron? Som att...
jag är ganska likgiltig. Jag har ju länge sagt att jag önskar att de ska göra något annat än Halo. Bara så att, vad hade ni velat göra om ni inte hade behövt göra Halo? Är det problemet att de måste göra Halo?
Jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller. Det är så, och sen nu, ja, och nu är det Halo Studios, så bara okej, men jag vet inte vad jag vill ha. Jag vill ha ett, om de ska göra ett Halo så vill jag liksom, jag är inte jätteintresserad av kanske en remake av Halo 1. För det är så att, alltså, ni kan inte göra en remake och så är det exakt som Halo 1. Med samma banor och sånt. Då måste ni göra något annat. För att liksom, vi har Anniversary Edition, vi har Halo 1. Liksom, ska vi ha tredje Halo som är exakt likadant fast snyggare?
Jag känner att en Halo remake hade varit betydligt mer liksom nytänk än vad man ser i någonting som typ Silent Hill 2 remaken som är liksom väldigt troget. För jag tror att det är liksom vissa grejer. För att Halo 1 känns fortfarande fantastiskt att spela än idag. Men det är vissa grejer som liksom för en ny spelare år 2024 man kommer liksom klia sig i huvudet. Som jag kliar mig i huvudet över liksom 2001. Du vet, man spelar Library och bara, vad fan är detta? Alltså, liksom, bara samma korridor 18 gånger på rad liksom. Alltså,
ja, absolut.
Det är ju sådana grejer man kan liksom, okej, okay, vi gör Halo 1 med liksom samma premiss och samma liksom storybeats och grejer. Men verkligen gör en reimagining på hur de banorna ser ut och så vidare.
Ja, alltså det är, men jag vet inte hur intresserad jag är av ett, liksom en Halo 1 remake.
Inte jag heller. Alltså, det är liksom...
Jag kommer ju spela det.
Ja, definitivt.
Alltså, det, så är det. Men som sagt, det är liksom... Det är inte det liksom mest spännande. Jag vet, då hade jag hellre sett att ja, vi gör en reboot av Halo. Liksom, vi slänger bort allt det gamla, det här är en ny start. Bam. Det hade jag tyckt var mer spännande för att jag vet heller inte vad de ska ta storyn. Alltså jag bryr mig liksom inte heller riktigt om storyn som den är just nu. Det är liksom bara så att okej, vi har tre spel som inte... Alltså, eller tänk inte att allt ska vara trilogier. Gör ett spel med en, liksom, en berättelse som har en början, mitt och ett slut.
Ja.
Och sen alltså, kan du slänga givetvis... in grejer och säga att det här kan vi spinna vidare på, men ge mig bara att så här är ett spel.
Precis. Man kan givetvis liksom ha grejer i åtanke som att okej, om det blir mer så här är liksom startskott eller liksom startpunkter vi kan utgå från till nästa gång. Men liksom att ändå att det är liksom typ som God of War 2018 återigen, jag återgår ofta till det här spelet liksom som ett väldigt så här, success story när det kommer till såna här grejer. Att det är spelet från början till slut, även om alla tidigare spel som kommer i den serien är liksom väldigt viktiga för Kratos karaktär, så kan du mycket väl liksom aldrig ha spelat något av dem och hoppa in på det spelet och liksom ha en resa med liksom en tydlig början, mitt och ett slut som är liksom tillfredsställande. Även om man givetvis kom till det slutet där och bara, det finns inte en chans att vi inte får en uppföljare. Men just nu är jag ändå liksom nöjd, du vet. Så att, ja, nej. Jag skulle vilja fråga er liksom bara någonting helt annat, men vi pratar liksom om reboot. Så jag funderar på liksom, vad är liksom, ska man säga, the peak eller liksom den mest lyckade totala rebooten av en spelserie ni kan tänka er. Och då menar jag inte grejer som God of War, för att det är liksom fortfarande i samma kontinuitet. Liksom. De slänger inte ut allting. Utan då tänker jag mer typ som, jag menar, Tomb Raider eller det där cel-shaded Prince of Persia. Liksom någonting som tar liksom ett varumärke och bara allt annat som har hänt, inget av det där betyder någonting. Här har vi någonting nytt. Liksom, vad är liksom det bästa exemplet på det done right för er?
Jag vet inte, det har inte hänt så många gånger.
Nej, och det var därför jag liksom, tog upp det, för att jag funderar liksom, jag bara,
Min första tanke var typ Mirror's Edge Catalyst, men jag skulle inte säga att det var mer lyckat än originalet, för att jag tycker fortfarande originalet är bättre.
Precis. Ja, jag vet inte, för att jag kan peka på massa liksom remakes som jag tycker, ja men där är verkligen, alltså de fattade vad det assignment var. Liksom. Och man kan ju liksom kolla på någonting som sagt God of War eller typ Breath of the Wild och kalla det en reboot, även om det är tekniskt sett, alltså, det är ju liksom är en designmässig typ reboot. Reboot.
Ja, liksom såhär Wind Waker. Nej, men liksom den typ. Men jag vet faktiskt inte, har du någon annan där?
Det kändes som att jag tappade tråden lite. Jag zonade ut så att ni har pratat om massa annat så himla länge.
Nej, det är skit.
alltså, finns det någon liksom en reboot av någonting som du tycker är bättre än originalen. Och då sa vi att det är svårt att komma på en reboot av någonting, för det mesta är liksom en fortsättning.
Det, ja, alltså, det får man väl ändå säga.
Hade man läst mer typ Marvel-serier så kanske man hade haft inte därför de rebootas.
Jag kommer i tjej och tänka på att liksom Prince of Persia, The Sands of Time tekniskt sett var en reboot.
Ja, det är det. Det stämmer.
Doom 2016.
Fast utspelas den sig inte tekniskt sett i samma kontinuitet.
Det kanske det gör, och i så fall tar jag tillbaka det. Jag har väldigt inte. Dålig koll på Doom lore. Men,
jag har inte ens koll på Doom lore i de spelen jag har spelat. Så.
Wolfenstein, The New Order.
Alltså, utspelas inte den också i samma kontinuitet?
Det tror jag inte.
Okej.
Det är ganska säker på att det inte gör.
Första spelet, Batman Arkham-spelen räknas ju kanske under som en reboot, men däremot så tillhör det ju liksom ett väldigt anrikt märke.
Ja, men jag skulle nog säga att det är en reimagining av liksom Batman i den liksom grejen, för det har funnits Batman-spel tidigare. Och det tar
det finns också 600 Batman-spel och alla är liksom sin egen grej, du vet.
Jo, men man ska ju också kunna... Jo, absolut. Men det skulle ju också kunna vara liksom ett exempel. Det är inte samma Batman som vi har sett typ i Animated Series, utan det är en ny Batman.
Ja,
jo. Du skulle kunna säga samma sak om Spider-Man då i och för sig.
Ja, alltså Ark of Spider-Man är ju sin egen grej, givetvis.
Sa du just Arkham Spider-Man?
Sa jag det? Ja, jag säger fel ofta.
Jag tänkte bara att Oliver var så Arkham Spider-Man är sina egna grenar.
Ja, precis, så klumpar ihop dem. Mm.
Arkham Batman och... Ja. Nej.
Ja. Ja, det är svårt. Det är svårt. Men.
Jag ber om ursäkt för att jag zonade ut. Men ja,
det är ingen fara. Jag förstår.
Jag har fortfarande inte kommit till vad vi har spelat.
Jag har försökt hitta ett bra sätt att avsluta hela diskussionen. Men det var så spännande så att vi kunde inte sluta.
Jag förstår.
Men ja. Så att, det är inte sista gången vi kommer att prata om Halo.
Nej, men alltså det sista jag har att säga egentligen är att jag känner, precis som du, jag känner inte så mycket åt det ena eller andra hållet. Jag känner att men det här är väl kanske förmodligen mer en positiv utveckling än en negativ åtminstone. För att det visar på liksom att men vi har liksom ambition på något sätt. Men sen liksom, alltså jag kommer inte kunna säga liksom vad jag tycker om detta förrän jag faktiskt ser, vad är ert nästa projekt? Hur ser det ut? Vad bygger det på? Då kommer jag ha åsikter. Men...
Det de visar såg snyggt ut dock.
Ja, men sånt gör mig liksom sällan liksom pirrig i slången. För att det är liksom... Den första teasern vi fick på Halo Infinite såg jävligt snyggt ut, men spelet såg ju inte alls ut så.
Nej, det är sant.
Det är liksom när man bara, här är liksom vad Unreal kan göra med Halo. Och jag bara, det är liksom en motor som ni använder varenda liksom liten mikroprocess för att få fram en statisk bild. Det säger mig verkligen ingenting. Och sen tycker jag Master Chief såg ut lite som en liksom high-res actionfigur snarare än liksom en monster. Soldat, du vet.
Det är kanske det rebooten är. Det är Toy Story.
Aha, jo.
Jag tänkte bara göra en liten avstickare på avstickaren här. Liksom att zona ut lite för att jag sitter och tänker ganska så mycket. För jag är i slutfasen i stort sett av de två första kurserna på programmet som jag läser. Och sitter och funderar väldigt liksom, mycket på de här två sista uppgifterna. Dels är det ju en slutuppgift som är en lång novell. Dubbelt eller trippelt så lång som de vi tidigare skrivit. Och den ska faktiskt fokusera på att man skriver en novell som utspelar sig liksom innan ett spel. Så att den är liksom upptakten till ett spel som man i stort sett ska pitcha.
Alltså en prequel novel typ.
Mm, precis.
Vad har du valt att skriva om?
Alltså...
Eller vill du inte säga det?
Jag är liksom inte helt klar med den. Den ska in nästa onsdag och sen kommer man liksom ha en vecka på sig att läsa igenom de andra gruppens noveller och det som de liksom då har skrivit ytterligare som man behöver ha med i den här slutuppgiften. Sen så har jag valt att gå lite mer på mysterietemat. Jag tänker att det kan fungera ganska så bra liksom i en spelkontext. Så mitt spel kommer liksom handla om ett försvinnande och att det sedan liksom kommer vara lite mer som ett modernt peka-klicka-spel kanske.
Ah, okej. Okay.
Vissa pusselelement.
Jag trodde att uppgiften var att ni skulle skriva en prequel-story till ett existerande spel. Liksom.
Nej, alltså vi ska komma på ett eget spel och sedan skriva liksom en novell som är upptakten till det spelet som vi då har tänkt på. Och sedan då också definiera vem är karaktären som vi fokuserar på och liksom vad den för fysiologi, sociologi, psykologi och så vidare. Så det är det jag liksom så här suttit och svävat iväg lite i mina tankar på. Och sen så har vi också vår första version av våra Twine-spel som ska in om 2 dagar. Där jag framförallt har skrivit manuset då. Och min partner har gjort programmeringen. Och det är också väldigt spännande. För det är precis som jag sa förra veckan när vi pratade lite löst om det här. Att det är det första spelet som faktiskt är ens egna spel. Den egna idén som vi har kokat ihop. Och liksom då en unik slutprodukt. Till skillnad från det första projektet där det var fokus på att göra en klon av ett retrospel. Så det är därför mina tankar liksom också är lite extra sväviga, känner jag, de här dagarna. För att jag liksom går mycket upp i att tänka på vad man liksom ska ta sig till.
Du behöver inte förklara det. Alltså, när ni sitter och snackar om era japanska rollspel, då sitter jag på Twitter. Alltså. jag har ingen aning om vad som pågår.
Nej, men jag tänkte att det kunde vara kul också med en liten uppdatering på vad jag är för någonstans. Första veckan i november kommer det sedan bli vårt första spelprojekt och då kommer man liksom, gissar jag, delas upp i större grupper och skapa ett spel.
Ah, grupparbeten på universitetet. Fun times.
De 2 grupparbetena som jag haft då har faktiskt gått väldigt bra. Det första hade jag med en tjej som inte heller hade arbetat i Game Maker tidigare, som liksom är för mig i alla fall, som fokuserar mycket på skrivande, ett svårare verktyg att jobba i just programmeringsmässigt. Men även den killen som jag jobbar ihop med nu är liksom väldigt lätt att arbeta med. Det kändes som att vi kom igång väldigt fort och hade liksom en väldigt solid grund och kommer väldigt bra överens. Så jag har haft jättetur med de 2 personerna som jag parats ihop med. Jag tänker att det är nästan ännu svårare att liksom jobba i par än att jobba i en grupp som kanske är 3 eller 4, just på grund av att man måste liksom komma överens med bara en person. Samtidigt så kan det vara svårare om det är fler för att det finns fler viljor och sådär.
Ja, och det finns fler slackers, tänker jag. Precis. Man kanske inte söker sig till spelutbildningar och tror att man liksom ska typ glida sig igenom det.
Det finns säkert folk.
Ja, alltså, det finns ju folk till allt, men det känns ändå mer som en specialiserad grej än det som jag
har
läst.
Ja, men precis. Men nu har vi ju jobbat med de som läser game design. Mm. Och i kommande projekt så kommer det liksom bli att man läser med dem som studerar ljud och grafik och programmering och sånt också.
Mm.
Och sedan kan det ju vara så att man kanske inte riktigt har lika mycket av vissa personer i olika grupper, helt enkelt. Så att man kanske behöver ta liksom en annan roll dessutom i ett projekt. Det ska bli spännande. Men en liten uppdatering från högskolevärlden, så att säga.
Ja,
går in på den riktiga spelvärlden.
Du hade ju, nu när vi ändå börjat prata om andra saker än Halo, så du hade ju faktiskt spelat Kill Knight efter förra veckans, jag pratade om det förra veckan. Så jag tror att du hade gillat det spelet, Oliver.
Mm. Mitt förakt mot Stefan växer.
Ja, men föraktet mot Stefan är alltid högt när det kommer till spel.
Ja, det är ju så svårt.
Ja, men vad tycker du?
Alltså jag tycker ju om det väldigt mycket. Jag definierade i vår redaktionschatt lite som det känns som Nex Machina fast typ death metal-versionen. Lite grann liksom att det är ju väldigt mörkt och det känns ju liksom som en väldigt mycket hårdare och kusligare miljö, även att det liksom inte är ett läskigt spel. Känns det lite som att de har så här, tagit lite inspiration från Morias gruvor och Mordor nästan när de har utvecklat det här spelet också. Det känns ju liksom väldigt mycket så med omgivningen och monsterdesignen och sådär. Men det känns ju otroligt tajt att spela, precis som du nämnde förra veckan. Och jag vet inte riktigt vad du gör med dina händer när du spelar, Jimmy, men jag har liksom inte riktigt förstått att du får så ont.
Ja, annan kontroll.
Spelar. Just det, du spelar på Xbox.
Yes, och ett problem som gör att jag fick ont i händerna, det är att triggerknapparna går mycket djupare än på PlayStation.
Aha.
Vilket gör att när man håller in dem hela tiden så hamnar greppet. Jag har ju större händer så att det blir liksom, det är liksom ergonomin försvinner nästan när man håller in. Så att jag har ju elitkontrollen, så jag satte på ett stopp på triggerknappen så den inte går ner lika långt. Och då blir det mycket bättre.
Jag förstår. Ja, nej, men alltså det är ju otroligt svårt och jag har kommit väldigt långt på den andra banan. Det ska dock tilläggas att jag liksom har spelat det ändå relativt mycket. Däremot så startade jag faktiskt Vemba också parallellt med det. Jag tänkte jag skulle ta platinum med det. Jag köpte ju det för ett tag sedan bara för att ge ytterligare lite support till den utvecklaren som har gjort det spelet. På grund av att jag tycker att det var så himla fint spel. Jag vill naturligtvis att han ska göra fler. Så jag har liksom haft lite så här mysig matlagning däremellan. Och dessutom så har vi ju spelat ett annat spel också som vi kanske ska nämna sedan.
Just det, det hade jag till och med glömt. Vi har spelat Until Dawn-remaken.
Det har vi, till PlayStation 5.
Det har vi. Jag har inte spelat det tidigare.
Det har jag.
För att jag vet att det var ganska, eller inte någon stor kontrovers kring det här spelet, men i alla fall folk har gjort så här jämförelsevideos och tycker att det ser mycket sämre ut. Och jag som aldrig har spelat det var så här, this is fine.
Ja, men alltså, rent tekniskt så är det ju liksom väldigt imponerande visuellt, framförallt när det gäller miljöerna. Men även liksom när karaktärerna är stillastående så ser de ju väldigt bra ut. Däremot så är det någonting väldigt märkligt med läppsynkningen som gör att de visar hela tiden väldigt mycket tänder. Det känns lite läskigt nästan.
Ja, bara det. Men alltså karaktärerna känns lite som typ Mass Effect-karaktärer man pratar med, bara att de ser mycket snyggare ut. Det är ungefär så jag känner när man liksom, när de pratar. Jag säger, det är liksom, min Shepard skulle kunna gå typ och prata med den där personen och sen så, men de ser bara mycket bättre ut.
Det känns ju väldigt mycket som att det här spelet gjorde sig känt för att leka väldigt mycket med liksom skräckkonventioner egentligen och allt vad det innebär. Och jag tycker ju att det finns ju mycket som det här spelet ändå gör bra. Jag tycker att det känns som att mängden man spelar de här ganska så många olika karaktärerna faktiskt är väldigt väl utpytsat. Och det känns som att man väldigt sällan stannar upp i upplevelsen. Det är liksom inte som att man inte vet vad man ska. Det är inte som att man liksom känner att man sitter fast himla länge på något ställe eller blir kvar med en karaktär som man stör sig på i för långa sessioner.
Nej men alltså, så att idén för spelet är ju liksom, det är inget fel på. Det är liksom, det är lite den här Telltale eller Quantic Dream-varianten liksom på att, ja men vi berättar en berättelse och det mesta du gör är att liksom göra olika val som då påverkar utgången.
Precis, quick time events.
Ja, precis. Och det är det som är kul. Sen så hade ju berättelsen kunna vara roligare. Det är liksom, de här spelen står ju och faller lite på dess berättelse, men här är det också att jag vet att när det här kom ut, många var så här, ja men det är kul typ att se hur man kan döda alla de här ungdomarna, för att varenda jävel är ju typ skitdryg, och det är de ju.
Precis, det är ju extremt osympatiska karaktärer, majoriteten av dem. Det finns väl kanske en till två karaktärer där man ändå ser ganska så liksom mänskliga och trevliga drag överlag.
Ja, så att det är inte heller som att man känner att det är en förlust när någon dör, utan det är mer så, åh jävlar, den dog! Ah, ja, anyway, och sen går man vidare. Så att jag är, det var ju en kul upplevelse att få ta del av eftersom jag inte har spelat originalet, men sen så är det inte så här att jag, det är ju liksom inte superfantastiskt heller, kan jag inte säga det här.
Nej, nu kanske jag spoilar ett nästan 10 år gammalt spel, men det som jag tycker är lite tråkigt med det är att det har ganska så intressanta vändningar, liksom när man tänker att okej, det är den här personen som är mördaren, och sen så visar det sig att okej, nej men det kanske är den här då. Nej men då var det inte heller det, och så visar det sig att det är övernaturligt. Det tycker jag är lite synd, för jag tror att det hade varit väldigt mycket mer effektfullt om det faktiskt var liksom en person som låg bakom det.
Men jag tänker liksom, det får vara liksom det ena eller det andra, tänker jag. För att det är inte speciellt läskigt heller, tycker jag då.
Det är ju liksom inte riktigt två. Framförallt när man är på sanatoriumet så har jag ju lite kämpigt. Och där fick du definitivt spela för att jag är världens största fegis.
Ja, nej, men där hade man ju liksom kunnat typ göra liksom att okej, men det kunde varit en spökhistoria, sen kan man leka liksom med de konventionerna och sen så gör det liksom riktigt läskigt. Eller så kan man ju också gå liksom i mysteriehållet och det är en person som gör det här och hur ska man liksom komma fram till det. Så att man kan, det finns ju lite olika sätt att göra det på. Så det känns lite som att de gapar efter väldigt mycket helt plötsligt. Man ska göra det här och det här och det här. Och det blir lite så här weird. Men
jag gillar själva upplägget. Och jag tror att hade man implementerat lite mer av det upplägget i fler spel så hade det kunnat få en ganska intressant dynamik. Just på grund av att man får spela ganska många olika karaktärer. Man får lära känna dem. Man får göra val som dem. Man får reagera som dem. Och om det liksom fanns en lite mer nyanserad grupp tror jag att det hade kunnat bli väldigt spännande.
Ja, absolut. Absolut.
Sen så finns det ju väldigt bizarra sätt att dö på. Du blir ju lite chockad några gånger.
Ja, men alltså det är också, det sker ju liksom väldigt plötsligt. Och så att, för att en grej de gör i spelet, de märker så att okej, men ibland är det ett val att inte göra ett val. Liksom att du behöver inte gå och trycka på den här symbolen bara för att du ser den. Och det fick man ju bita, alltså man blir biten i röven på grund av det. För jag var så här, vi öppnade en lucka och liksom blev slicade direkt. Och var så här, ah, nu är den karaktären död. Och jag var så här, ja, alltså jag hade ju inte behövt,
så bra till dess.
Jag hade ju inte behövt öppna den luckan, tänkte jag då. Men så gjorde jag det ändå. Så att det är lite, det är faktiskt spännande att man gör såna grejer.
Vi hade ju inte en enda karaktär som hade dött för en typ kapitel 9, tror jag. Och jag är ganska säker på att karaktärer kan dö ganska så mycket tidigare än så. Jag för mig att jag gjorde det i min förra genomspelning. Jag spelade med en kompis för 5 år sedan.
Säkert. Men oavsett liksom hur spelet är uppbyggt, liksom vilken risk det finns och när karaktärer dör och sånt, så gillar jag ändå liksom att... För att det var ju någonting som typ innan man kunde syna Quantic Dream-spelen i sömmarna var ju det att aha, det spelar inte så stor roll vad vi gör. Vilket var tydligast tror jag i Beyond Two Souls, där liksom Elliot Page kan springa liksom genom varenda jävla hinder och man trycker inte på kontrollen och det är liksom inga konsekvenser. Men typ när man spelade Heavy Rain, så var det ju så att det var ju en del i det här att okej, jag vet inte om min karaktär kan dö eller inte, och det gör att de här valen känns så spännande. Och det är ju samma sak i Until Dawn, att det är liksom vetskapen om att min karaktär kan dö om jag misslyckas med vissa grejer gör liksom hela upplevelsen.
Precis, vi pratade ju om det på en föreläsning faktiskt i skolan, liksom illusionen av att göra val. Om det är liksom någonting positivt eller negativt. Och jag kom med inspelet då att jag tycker att så länge ett spel är bra på att hålla uppe den illusionen, liksom att man känner att man är delaktig, att man gör val som spelar roll, så har det liksom ingen betydelse, för att spelupplevelsen kanske blir jättestark i alla fall. Det spelar kanske ingen roll för mig om ett val faktiskt betyder någonting eller inte, så länge det faktiskt känns som att jag har påverkat berättelsen eller liksom som att berättelsen verkligen förs framåt och är någonting att ha. Men däremot när man börjar märka, kanske framförallt i en första genomspelning, att det känns som att det jag gör spelar ingen roll för att det här är fortfarande skaparens vision, då blir det ju lite svårt att hålla sig investerad hela vägen igenom. För att man känner att ingenting som jag gör är någonting som är annorlunda än vad skaparen ville.
Mm. Ja, precis. Men det var kul att spela igenom.
Det, ja, det var mysigt att spela tillsammans.
Vi lyckades sitta liksom i 3 sittningar, så att det var nice.
Men ni har spelat massa annat, framförallt skräck.
Jo, men det har vi. Vi har ju spelat remaken av Silent Hill 2.
Ja.
Och är det... När du har spelat originalet, Oliver?
Det har jag.
Helt igenom?
Ja.
Mm. Du hade också spelat det på HD Collection, var det 360?
Precis.
För det gjorde jag också, men då spelade jag tillsammans med vår kompis Gustav. Så vi körde igenom alla, eller så här, vi körde igenom 1-3 och sen körde vi 4 några år senare tillsammans. Och Silent Hill 2 är ju det spelet jag absolut tycker är bäst i den serien. Och det har ju varit liksom mycket, ja, men det är många som håller det väldigt högt. Och jag tror att många också har varit oroliga nu för remake eftersom det är Bluebird Team som gör det. Där de liksom, deras tidigare spel har varit liksom sådär, kan man väl säga. De har i alla fall inte haft liksom ett så stort projekt. Och sen också det att, ja, men man tänker liksom så att vi vet ju inte riktigt hur det kommer liksom, kommer man förstöra är väl kanske liksom fel ord, men det är liksom så att okej, du har ett spel som många gillar, så att hur ska det ta sig liksom att göra en hur ska de klara av att göra en remake av det här? Och jag vet inte hur långt du har kommit, men jag är på sjukhuset i alla fall, och hittills är det liksom väldigt bra.
Jag har kommit en bra bit längre än så. Så jag har kommit till där, är det hotellet? Det är typ en av de sista delarna, tror jag.
Ja, jag vågar inte svara på det. Jag kommer inte ihåg helt och hållet vad...
Sorry. Men ja, och jag skulle också säga att de har lyckats jävligt bra. Och detta är, alltså, i mitt huvud i alla fall, den mest osannolika framgångshistorien för det här året. För att det var ingen som trodde på Bluebird Team.
Jag valde Silent Hill 2 Remake på mitt Fantasy Critic.
Ja, ifall man går tillbaka och lyssnar så var du jävligt tveksam när du valde,
ja, det. Bara,
man skriver om historien.
Man vet ju aldrig, men någonstans ändå jag ändå hoppas på att det skulle bli bra ju.
Ja, och det skulle jag säga att liksom min inställning har varit att jag har mina förväntningar låga, men mina förhoppningar skyhöga. För att Silent Hill 2 är inte bara liksom ett av de absolut bästa skräckspelen som har gjorts. Det är ett av de bästa spelen som har gjorts. Mm. Och det är imponerande också liksom hur mycket vördnad det spelet har liksom i industrin. Trots att det inte har sålt liksom, någon av de spelen i den serien har sålt i närheten lika mycket som typ någonting som Resident Evil-spelen. Men runt den tiden det var liksom Resident Evil och Silent Hill, det var de två liksom premier skräckserierna som liksom var aktiva under den tiden. Och det är ungefär, liksom, man kan jämföra lite som liksom, att Resident Evil var liksom så här, typ Hollywood big blockbuster gore-skräck liksom, medan Silent Hill är mer A24-skräck.
Ja.
Vad innebär det?
Ja, men
lite mer, alltså
introspektiv och liksom artsy-fartsy-skräck jämfört med typ en stor spindel försöker äta upp mig, du vet. Allting.
Chris boxar en sten.
Precis. Och allting i, och som sagt, jag har spelat en del av 3:an, en del av 4:an, väldigt lite av 1:an.
1:an är riktigt bra. Jag skulle säga att 2:an är bäst, och sen är 1:an, och sen 3:an, och sist 4:an tycker jag inte alls om. Och sen så finns det ju Downpour och lite andra liksom spel. Ja, men 1-4 är ju Team Silent.
Det är Team Silent grejer, precis. Det är liksom det japanska teamet. Sen så blir det en västländsk serie med väldigt dalande kvalitet.
Jag tror, om det var Silent Hill Downpour som han som är liksom lead designer för Her Story och de har gjort. Sam Barlow. Han har gjort ett Silent Hill-spel, vet jag.
Inte omöjligt. Jag har inte spelat något av dem. Folk pratar liksom inte om någon spelen. Idag. I någon utsträckning egentligen. Som man snackar om Silent Hill 2. Och det är oftast Silent Hill 2 man pratar om när man pratar om Silent Hill. Och det finns ju såklart hardcore-fans. Och det finns folk som tycker liksom att 3:an är bättre. Eller 1:an är bättre. Eller whatever. Men Silent Hill 2, liksom bara kulturellt värdet det har haft och mognaden som det har liksom i sitt manus och sin regi jämfört med andra spel som man fick runt den tiden är väldigt imponerande. Så att jag vill minnas liksom att jag satt här på podden för om det var kanske ett år sedan och sa liksom att det är typ jag har svårt att komma på ett spel som är svårare att göra en remake på än Silent Hill 2, för att det är så många bitar som måste falla på plats för att allting, alltså varenda liten grej i Silent Hill 2 har någon form av betydelse. Liksom att ingenting är helt är liksom random. Och istället för att ha liksom zombies eller typ zombiehundar eller zombiehajar eller vad det nu kan vara, så har vi liksom groteska, nästan obeskrivliga, formlösa monster som har en väldigt specifik liksom metaforisk innebörd. Och jag tycker att Silent Hill bara som setting är jävligt intressant i liksom att här är en plats som är liksom inte nödvändigtvis ond eller god, men liksom projicerar ditt psyke på ett väldigt fysiskt sätt, och att det liksom manifesterar på helt olika sätt beroende på vem personen är som man ser det genom.
Vad betyder de här korvbensfienderna?
Alltså, ja.
Alltså det är i princip, du har två ben som sitter ihop på varandra.
Ja, alltså allting har liksom nästan alla fiender. Som är kvinnor
dessutom, så att det...
Nästan alla fiender har liksom väldigt feminina former. Och allting är liksom någon form av... Och men alltså, jag ska inte sitta här och säga att jag är någon sorts liksom expert på Silent Hill eller att jag vet exakt vad liksom innebörden är i alla fall. Men det är liksom... Om man jämför då liksom monsterdesignen man ser som Heather ser i trean, så är det en väldigt liksom tydlig skillnad, även om det givetvis är fortfarande väldigt groteskt och nasty. Men James han är också en väldigt, väldigt speciell protagonist, tycker jag. Och han har definitivt issues som liksom...
Och det är det som Silent Hill gör, är att han möter sina inre demoner där egentligen. Och för de som inte vet, så Silent Hill 2, det utspelar sig att det är James Sunderland som är huvudpersonen. Och han får ett brev av sin döda fru.
Dog i cancer för 3 år sedan.
Att de ska liksom träffas då på...
deras och det är speciella ställe.
Yes, och så är det så han kommer till Silent Hill liksom.
Och han ifrågasätter sig själv genom hela spelet. Liksom, hon är död. Vad gör jag här egentligen? Liksom. Men någonting har kallat honom dit. Och det är liksom det här hoppet som driver honom. Och alltså, det är liksom ett 22 år gammalt spel. Så att, men jag vill, i och med att remaken ändå liksom är helt ny och att det har liksom fått nytt liv, så vill jag inte gå in för mycket på liksom detaljer kring storyn. För att det är en del coola twists and turns. Men så remake, jag tänkte att det här är liksom ett nästan unremakeable spel. För att om inte de här polackerna i Bluebeard Team har liksom enorm förståelse för källmaterialet, om liksom någon detalj är fel, så kan det liksom rucka på vad hela upplevelsen innebär. Och även liksom de grejer som är liksom de mest uppenbara grejer att göra liksom, typ som att vi tar bort liksom den statiska kameran, eller den är inte statisk men du har inte kontroll över kameran. Vi sätter kameran bakom axeln på för att det är så man gör idag. Det är liksom, det är standarden. Resident Evil 4 cracked the code, och sen dess har vi kört på det liksom. Och liksom hur styltiga striderna och så var liksom, alla de här grejerna är liksom det som man tänker, ja men det är liksom det första man börjar titta på när det gäller liksom att remake ett gammalt spel. Men det är också såna grejer som jag känner är farliga att leka med för mycket, med tanke på liksom bara att det också är en aspekt av vad som gör Silent Hill 2 originalet så speciellt.
Jag tror att det är nog en av liksom de, vad ska man säga, bara liksom negativa aspekten, liksom allt är bra då, kan man säga. Det är just därför att när originalet har de här statiska kamerorna så kan man leka med kameravinklarna på ett helt annat sätt, vilket också gör att det många gånger blir läskigare på grund av det. Du går in liksom i en ny skärm, kan man säga, och sen så har liksom kameran ändrat liksom helt vinklar, och det är så här, okej, men gud, det finns så mycket saker jag inte ser, och det här är det enda jag ser, vad liksom gör jag nu? Medan nu när man får kontroll på kameran så är det ju mycket, det är mindre liksom läskigt, och jag förstår ju varför man gör det, men liksom det är väl en sak som jag skulle säga att originalet har över det här, just för att liksom att då kan man helt plötsligt börja leka med de här olika liksom grejerna, och liksom vi placerar kameran här på grund av att, eller vi placerar det här på grund av att, medan nu när liksom nu existerar världen som den gör, och du kan själv liksom välja vart du kollar, vad du vill då. Så att det man har egentligen gjort istället här då, för att liksom, för att en sak med originalet i Silent Hill 2, det är att det är en väldigt tryckande stämning i det liksom rakt igenom. Alltså man känner sig verkligen så här att, uff, vad jobbigt det är att vara här. Och det har de liksom lyckats översätta i remaken också, genom att ge James världens sämsta ficklampa. Så att allt är verkligen väldigt, alltså jag kan inte spela det här spelet i långa sjok, inte för att jag inte tycker att det är bra, det är bara för att jag orkar liksom inte. Och det är inte för att det är läskigt, det är för att det är liksom, jag bara känner den tryckande stämningen. Så att nu är jag i sjukhuset, och sjukhuset var även jobbigt i originalet. Och det är liksom så här, man bara, de här smala korridorerna, och man
ser inte
så långt.
Vänta tills du kommer till fängelset, Jimmy.
Ja, alltså, ja, jag vet.
Det är en liksom miserabel upplevelse, på, ja, alltså, på bästa möjliga sätt.
För att typ, för en sak som också är kul, för att på PlayStation 5 så kan du liksom, om utvecklaren lagt in det, så kan man också se typ så här att, ja, men den här delen av spelet tar ungefär så här lång tid. För att det, liksom, det finns de här hjälpguiden-mojorna. Och när jag kom åt PlayStation-knappen när jag liksom hade precis gått in i sjukhuset, så stod det så här, Brookhaven Hospital, 2+ hours. Jag var så här, nope. Så jag var, I can't deal with this right now. Jag var, stänga av det.
Det är väl liksom lägenhetsdelen innan där, liksom att det är jobbigt att dröja sig genom den lägenheten, och sen tror man liksom, okej, är jag klar med den här nu? Nej, nu är du i mardrömsversionen av den här lägenheten.
Ja.
Och jag bara, var inte det där mardrömslikt nog? Liksom?
Jag vill
prata lite om den här kameravinklen, för att det var min första reaktion när jag började spela det. För att liksom i början av första spelet så är det liksom en ganska långsiktig, några minuter, men det är liksom en förlängd sekvens där man bara springer liksom genom den här skogen som leder in till Silent Hill. Och i originalet så, jag saknar det nästan omedelbart, att liksom, och nu har jag full kontroll på kameran, och det är liksom, jag ser mina omgivningar på samma sätt som jag ser dem i alla andra sådana här spel. Medan liksom, när man har de här liksom förvalda kameravinklarna, som liksom, alltså jag vet att originalutvecklare liksom har suttit på Twitter och sagt liksom att, ja, när jag spelar remaken så är liksom det här vi hade önskat att vi kunde göra då liksom. Men som med alla sådana här liksom smarta lösningar på tekniska utmaningar, som typ alltså, dimman från första början som var liksom en draw distance fråga som sen liksom användes och översättes till att bli liksom en så här väldigt distinkt och ikonisk aspekt av liksom hela Silent Hill estetiken, så använder man liksom de här kameravinklarna för att verkligen rama in det som händer på bästa möjliga sätt. Liksom. Och vad det nu gäller, liksom, det kan vara liksom att man får inte bara liksom att vi ska göra det så läskigt som möjligt, utan också liksom att presentera de olika miljöerna på liksom så pittoreska sätt som möjligt. Och jag var liksom orolig liksom för att till en början att det här skulle resultera i en mindre läskig upplevelse, men jag upplevde liksom att det jag förlorade i liksom så här mer konstnärlig inramning vann jag i att jag nu liksom istället för att faktiskt liksom att se James Sunderland liksom gå igenom någonting, så känns det som att det är jag som går igenom det. Jag är där med honom precis, och liksom när monster hoppar upp i ansiktet på mig så är det liksom mig han hoppar upp på. Och jag känner mig mycket mer klaustrofobisk i det här spelet än vad jag gjorde i första spelet. Och det lät som att du tyckte att originalet var läskigare. Jag tycker helt tvärtom. Det här spelet är det jobbigaste skräckspelet jag spelat sen Resident Evil 7. Eller liksom...
Jag håller med om att det är jobbigt, men jag är inte rädd.
Jag är inte som Adam. Alltså, jag har fått ta över liksom med för att Adam köpte spelet. Trots att han är, precis som du, Amanda, han är riktigt harig. Liksom, han har väldigt svårt för skräckspel. Men han köpte spelet ändå. Och det har varit ett par gånger som han har liksom... bara för att han ska klara att liksom gå igenom den här dörren, så har jag liksom fått ta över med SharePlay och göra det åt honom. Riktigt så, alltså det är aldrig på den nivån liksom att jag är så rädd att jag blir paralyserad liksom. Som typ när jag spelar PT liksom, att jag vill inte runda hörnet där framme liksom, eller jag vill inte vända mig om just nu för att nu står hon där. Men det är ändå en otrolig liksom unease jag känner över allting. Och
ja, och
amplifierat liksom... jämfört med första originalet. För att jag fann inte originalet läskigt heller. För att, men som sagt, jag spelade det ganska nyligen.
Jag tyckte originalet var skitläskigt. Jag och Gustav satt i party och var liksom bara såhär, oh my god, och jag hör någonting där borta. Och man kan liksom inte titta för att kameravinkeln är låst.
De lyckas få till det här också genom att liksom baserat på fiendeplacering, och i och med att kameran är, liksom, är så tight mot mig. Det är ofta, och de gör så jävla smart grejer liksom redan i originalet, att du har den här radion som brusar med static så fort någonting äckligt är i närheten.
Den funkar inte alltid.
Det beror på fienden. Ifall det är de här två liksom bena som sitter ihop, de gör inte utslag på dem förrän de rör sig.
Ja, är det så det funkar? För jag har varit skitstörd på den här gången. Jag bara såhär, nu funkar inte det jävla... Jag måste typ titta på fienden för att radion ska bara, just det, jag ska göra ljud.
Det är kul, AI:n på dem är jävligt kul för att de liksom, de försöker smälta in med omgivningen, och fram tills du går för nära eller att du liksom tittar på dem länge nog, då börjar de röra sig och då går staticen igång.
Ja, okej, det fattar jag.
Men det gör också liksom att det är så många gånger som den här liksom radion verkligen bara skriker bloody murder, liksom att göm dig, och jag ser inte ett skit, vart är den här jävla grejen, så att den liksom utsattheten är ändå väl översatt. Och du har liksom fiender som klättrar på taket och så klättrar på väggarna, och så att även om du liksom har fri kontroll över kameran, så är det många gånger som du som jag känner liksom att jag är omgiven av folk och jag ser inte ett skit.
Ja, jag känner inte så över fienderna, för att jag är liksom så här att jag är typ så här bara
Kom tillbaka efter fängelset.
Ja, men fängelset kan vara, men jag känns bara för att jag är inte jätteförtjust i striderna.
Nej.
Och jag menar, alltså och de var fungerar. De var inte bra originalet heller, men jag tror att liksom så här att jag hade varit mer rädd om det hade varit mindre fiender. Det liksom, jag tror att jag kan träffa på någonting än att jag faktiskt träffar på någonting. Men också just det här att de tål lite för mycket för att det ska liksom bli... När man slåss mot en fiende så är det lite så här att... Du borde ha varit död kanske för ett eller två slag sen. Då hade det känts liksom bättre, du vet.
Jag känner att de har fått till balansen jävligt bra. För jag tror att... Allting handlar liksom om... Utsatthet. För om du inte känner dig utsatt... Om du kan liksom bara blästa igenom allting... Det spelar ingen roll liksom hur äckliga de ser ut. Då slutar de vara läskiga liksom. Och visserligen liksom de tar en del stryk. Men jag tycker också liksom att man får ändå, alltså på normal får man ändå rätt bra ammo.
Ja, absolut. Men jag försöker använda steel pipe så mycket som möjligt.
Och sen
kan man ju
på...
skjuta dem i knäskålarna så att de liksom böjer sig ner, men det är inte det är liksom, om de är liksom i en frame att de ska attackera dig, då spelar det ingen roll hur mycket du skjuter dem, de bara fuck you, jag kan ta tre kulor i bröstet, jag ska slå dig ändå. Och sen så har de ju lite här, man suger sig till fienden när man slår, så att är det fler än en fiende, då kan det bli ett problem på grund av att spelet ibland inte riktigt förstår vem jag vill slå. Och det är så jag dött några gånger. Det är liksom så här, att okej, men nu har jag skjutit den här knäskålen. Bara jag får in ett slag på den så är det done deal. Och så slår den på den andra och så bara, fuck.
Det har varit en annan grej, typ som att ifall du har slagit ihjäl ett monster precis vid ett glasskåp som du vill slå sönder för att du ser att det ligger ammo där inne. Så börjar han liksom slå på monstret på marken istället för glasskåpet. Mm. Liksom, och det brukar hjälpa när man liksom ompositionerar sig lite. Men det är lite sån liksom typ...
Lite jank.
Ja, som är... Okej. Okay. Här märker man liksom att detta inte är liksom ett... multi liksom billion dollar Capcom som har gjort det här, utan det är Bluebeard Team. Men eftersom att jag är Bluebeard Team också, så har jag mer överseende med det. Och striderna är inte särskilt... Liksom, de är inte roliga. Jag skulle inte säga att något i det här spelet är roligt. Liksom. samma sätt typ som liksom Resident Evil 4 är ett jävligt roligt spel. För att striderna i det spelet är skitkul. Liksom, du pangar någon i ansiktet, stannar honom, du sparkar honom, han flyger in i nästa jävel. Du drar fram shotgun eller headshot. Liksom, det är bara liksom en kul gameplay loop liksom, av action. Och det existerar inte här. Men jag känner att det hade gått emot spelets avsikter att göra combaten rolig. Jag känner att det bästa man kan säga om det, och som jag känner liksom är rätt prioriterat av teamet, är liksom att man gör striderna funktionella och liksom att det inte är en jävla mardröm att bara liksom rent kontrollmässigt sätta en kula i skallen på någonting. Vilket, för att kontrollen i originalet liksom, det är ju en av de stora grejerna som liksom en modern spelare skulle ha svårast att komma över. Och det här går att spela liksom, ifall du har spelat liksom 3D-persons actionspel idag, så kommer du kunna spela rätt och liksom fatta vad du ska göra. Och så det är ju liksom viktigt med en modern remake, men de har liksom inte, de har överfört det liksom, de har överfört det så bra man hade kunnat hoppas på. Jag är helt blåst i stolen. Bara, ju mer jag spelar det här spelet, desto mer jag tänker bara, fatt att de jävlarna klarar detta. Jag valde fel Konami Remake i början av året.
Ja, men kanske Delta kanske var jättebra betyg när det väl släpps.
Ja, men det släpps ju inte i år. Så att... Men alltså... Jag är helt hänförd över liksom hur väl de har fattat den här poängen. Och det märks liksom att de har haft en bra relation med Konami under utvecklingen också. Och jag har sett så många liksom ex-Konami-utvecklare, eller alltså specifikt Silent Hill 2-utvecklare, som har skitkul över den här remaken och liksom strör superlativ över det. Och bara, fan, vad jag önskar att vi kunde liksom, att vi hade haft den här tekniken då liksom, var mycket bättre där liksom, vi hade kunnat göra det. Så att det är, alltså jag känner det här är verkligen en, så mycket av en slam dunk man någonsin har liksom kunnat drömma om för en remake av Silent Hill 2, liksom ett av tidernas bästa spel av en studio som Bluebeard Team, som har gjort liksom ett liksom okej Layers of Fear och ett jävligt trist The Medium.
Och ett ganska kackigt Blair Witch Project.
Ja, det har inte ens spelat. Så det är uppenbarligen en studio som gillar liksom skräck, och de har ju uppenbarligen liksom influerats av Silent Hill liksom i deras egna verk. Och jag såg någon säga, jag kommer inte ihåg liksom vilken publikation det var liksom, eller om det var en video jag såg. Så de sa liksom att Bluebeard Teams hela karriär fram tills nu har antingen varit liksom en audition för att göra den här remaken, eller liksom ett coverband av Silent Hill. Så att och sen så typ liksom som presentationen, och alltså den är impeccable liksom, att man när man kommer till Silent Hill och bara, alltså det här ser exakt ut som det ska göra, men även i mellansekvenser, för det var också en grej som var lite orolig över, för att mellansekvenserna och liksom storyn är så jävla viktig i det här spelet. Betydligt mer viktig än vad någon story i Not Resident Evil eller Dead Space är. Och de mellansekvenserna är också liksom, i originalet är de janky, men det har också tillfört någonting liksom. Att, för att liksom, hela upplevelsen är liksom så jävla...
Det är ju liksom lite så här David Lynch weird.
Ja, precis. Det är liksom en feberdröm på något sätt.
Ja,
liksom,
man bara, alltså, liksom... Det känns inte riktigt, alltså man känner att det är inte riktigt på riktigt. Alltså,
nej,
karaktärer pratar typ förbi. Ja, karaktärer pratar lite förbi varandra, och Och liksom bara det också grejerna man gör i spelet är också lättare att köpa på grund av att det är så konstigt. Liksom, ah, här är en toalett. Det finns ingen indikation på att du egentligen borde liksom sticka ner din arm här förutom att den är här. Och han gör det utan liksom att ifrågasätta det. Och det är, liksom, det är weird, men det funkar på grund av det.
James är jävligt chill för att vara liksom en helt vanlig snubbe i världens sämsta plats. Liksom.
Ja, men ser man det också liksom mer som en dröm så liksom drömmar make sense för den som drömmer.
Ja, men precis. Typ. Så att det blir inte det liksom att man bara, fan vad kast skrivet det här är. Jag hade definitivt inte stoppat armen i detta. Liksom.
Nej, men det är inte som typ Ethan i Resident Evil 8 när liksom så här, det är andra gången du går igenom det för och han typ bara, what the fuck?
Ja, han får armen avhuggen och sen bara stämplar fast den och bara ifrågasätter inte varför han har full liksom kontroll över armen.
det var sjukt. Men
inte för att snacka skit om någon spel, jag älskar någon spel.
Nej, nej, precis. Men som du sa om mellansekvenserna så det är liksom, med den tekniken och liksom kan visa ansiktsuttryck och sånt nu så kan man ju säga att det de inte säger kan de visa liksom på andra sätt också. Ja. Och jag tror att det är liksom ett tillfälle ganska tidigt i spelet när man är på baren. Och det är liksom så här, man pratar med en annan karaktär och sen så får liksom sitter James och tittar på whiskyglaset som han inte har druckit ur. Och liksom man ser så här blicken, du vet, vila på det och så ser man liksom minspelet. Man säger att det där hade du inte kunnat göra på samma sätt då som du kan göra idag. Så det är liksom, det förhöjer ju den delen av spelet.
Jag älskar James i det här spelet. Alltså, jag tycker att alla karaktärerna är... Eddie är jag inte... Han är inte min favoritkaraktär i originalet heller. Men alla andra karaktärer, Angela och Maria och Laura och James, de är alltså snudd på pitch perfect liksom, både i liksom hur de ser ut rent liksom designmässigt, men även på ett tekniskt plan liksom, att precis som du säger liksom, dagens teknik tillåter de här skådespelarna, för att det märks liksom att detta inte bara är snubbar och tjejer som har suttit i sound liksom booths och bara pratat in sina repliker, utan de har liksom faktiskt spelat ut de här, ungefär som liksom Naughty Dog gör i sina spel. Att de är liksom på en soundstage i full liksom mocap och de trackar alla ansiktsrörelser och de gör allt på samma, liksom precis som man gör med teater. Och det är mycket mindre campy i delivering, för att liksom spelet är från 2002 liksom, röstskådespel var inte liksom Naughty Dog nivå vid det laget ens liksom i de största bästa produktionerna. Det är som, precis som du säger liksom, att minspel och sånt kan berätta liksom historien på andra sätt som man inte kunde förut, liksom som när James berätta för en annan karaktär att jag letar efter min döda fru, och en annan karaktär bara, din döda fru? Och han bara, ah, det är lugnt, alltså, jag är inte galen, eller jag tror inte det i alla fall. Och man ser hans adamsäpple liksom, han sväljer efter att han säger det, ungefär som att jag är inte säker, är jag galen? Liksom, alltså, pratar jag om en riktig person nu? Jag hoppas att jag pratar med en riktig person nu. Och så liksom, även om manuset är, alltså replikerna liksom från line till line är väldigt liksom troget originalet, så känns det här så jävla mycket mer naturligt. Utan att för den saken skulle liksom tappa den här liksom feberdrömskänslan i liksom att allting är så jävla surrealistiskt. Alltså, det här är weird, vet. Alltså jag är djupt imponerad av det här spelet. Och jag har älskat nästan varje sekund av det. Det är vissa delar i fängelset som var riktigt jobbigt. Inte för att det liksom bara för att det är liksom jätte trångt och det är helt, alltså bokstavligen helt kolsvart, och du ser liksom inte mer än typ 30 cm framför dig och du liksom hör 60 jävla monster runt omkring dig. Utan också för att det är ett par gånger liksom, som sagt, det har viss jank och det har inte samma polish som liksom typ Resident Evil remakes har haft. Och det resulterar i någon sällsynt situation där jag liksom bara blir sur på att liksom bara fan är rättad, vet. Alltså ifall man är liksom i ett väldigt trångt utrymme och man blir swarmad av fiender som håller på att liksom klättra på väggarna runt omkring dig. Det är en fiende som hoppar ner från taket, slår dig och sen springer och gömmer sig igen och man bara, alltså vart är du någonstans? Och så liksom kameran börjar liksom, eftersom att det är så jävla trångt, så börjar kameran liksom försöka justera ifall du är för nära en vägg och det är bara, alltså jag vet inte ens vad som händer just nu. Men det är sällsynt och jag älskar det här spelet. Jag trodde inte att jag liksom det mesta jag vågade hoppas på var liksom att jag skulle säga, okej, de har gjort sin läxa och de liksom de förstod det är att man säger förstod med G i slutet, förstod vad uppdraget var. Och de har liksom levererat. Jag trodde inte att de skulle överleverera på det här sättet.
Mm. Det är kul och, dock att veta ja, liksom att det liksom det blev så lyckat. Ändå.
Så till en vida grad liksom att, och jag vet att vi får så jävla mycket remakes nu. Men ett bra spel är ett bra spel. Och jag hade jättegärna liksom sett, om de skulle göra en remake av ettan eller trean, som jag inte har klarat, så ser jag jättegärna att de gör det. Och jag vet att de har redan sagt liksom att vi har redan liksom nya projekt med Konami på gång. Det kanske till och med kan vara liksom att de får göra sitt alldeles egna Silent Hill-spel.
Det blir det riktiga eldprovet.
Precis.
Hur hade de gjort ett eget Silent Hill? Och liksom hade det, för att, så kände jag lite när jag gick från tvåan till trean. Var så här att, förstod inte ni riktigt vad som gjorde tvåan så speciellt när ni gjorde trean? Liksom.
Samtidigt respekterar jag liksom hur annorlunda spelen är från varandra. Liksom att man inte...
Ja, men trean är dock en rak uppföljare på ettan.
Ja, jag vet. Och trean är liksom väldigt annorlunda från både ettan och tvåan. Men som sagt, jag respekterar liksom att man vågar liksom ta ut svängarna. Och ibland så funkar det inte. Typ The Room 4 är ju verkligen liksom ett experiment. Du vet.
Ja, det är mer spännande än vad det var bra. Jävlar vad jag inte fick ta det alltså.
Och nej, men jag är inte så förtjust i det heller. Men jag älskar också liksom att men det här är liksom, alltså, det här är ett weird koncept som jag önskar hade funkat. Och det är liksom någonting som är jävligt tacksamt med just Silent Hill som koncept. Liksom att du är typ fri till att göra i princip vad du vill.
Mm.
Och sen om det funkar eller inte, det är ju liksom det är en annan sak. Men ja, så nu vet vi liksom att de förstår vad Silent Hill handlar om. Och de förstår definitivt vad specifikt Silent Hill 2 handlar om. Men om de är liksom fria till att göra liksom sin egen story, sin egen liksom protagonist och hans egna liksom, eller hennes egna personliga helvete i den här staden, hur skulle det se ut liksom utan att ha den liksom blueprint som originalet av tvåan är?
Mm. Jag hade ju hellre sett att de får göra ett eget Silent Hill än att göra en remake av ett eller tre eller fyra. Jag bara tänker på skolan i ettan. Fy fan.
Ja, jag antar att jag håller med dig. Jag tror att jag är lika på oavsett vad de bestämmer. Alltså det lär inte bli att de hoppar direkt till fyran.
Nej, gud, det är absolut inte.
Och jag tror inte att fyran kommer få en remake.
Nej, absolut inte. Men jag hade ju hellre sett att de får göra ett eget.
Det har varit intressant om inte annat. Jag tycker Silent Hill är en jävligt cool serie. Och liksom att jag hade jättegärna sett den serien får liksom en riktig revival, liksom att det är liksom en dash of relevance igen.
Mm.
Utöver då liksom den här remaken, den har gjort liksom ett bra jobb med det också givetvis, att folk pratar om Silent Hill igen, men liksom när Silent Hill utannonserades och liksom internet stod i brand och sen lades det ner, och det är fortfarande liksom, alltså absolut fortfarande den största liksom heartbreaking jag har fått liksom av liksom ett cancellerat.
Ja, det var ju helt sjukt också, för att det var ju Silent Hills utannonserades samma år som jag och Gustav hade spelat Silent Hill-spelen. Så vi var ju mitt uppe i liksom så här, bara Silent Hill är så himla bra. Och sen så bara, och så kom ju PT-demos då liksom som alla höll på att snacka om, och sen liksom bara oj, det är en teaser till Silent Hills. Och jag bara skrev till Gustav, och jag bara, det är ett nytt Silent Hills av Hideo Kojima. Jag bara, det är helt sjukt. Och han bara, ah, så att, det var synd att det inte blev av.
Väldigt synd.
Samtidigt vet man ju inte heller om vi säger att säg att Silent Hills hade kommit ut och hade fått ett väldigt stort liksom Hideo Kojima avtryck, så vet man inte heller vad det här gjort liksom av serien efter det. Liksom,
nej.
Är det liksom ett, är det, blir det här spelet liksom en för stor grej att försöka liksom tackla sedan, eller liksom vad, inte för att Konami har gjort särskilt mycket med Silent Hill sen dess heller, liksom det har kommit någon dålig webbserie och något annat, men det, man vet ju inte, det liksom kunde ha ändrat hela, säger jag, så att det kunde ha ändrat hela liksom vägen för serien med tanke på att man inte har gjort så mycket. Det inte, det, men liksom, vi kanske inte hade fått en remake av 2 om det hade kommit ut till exempel.
Och liksom Hideo Kojimas berättelser kan bli väldigt mycket.
Ja, absolut. Det är inte så subtilt på det sättet.
Nej, och jag vet inte om liksom om han är rätt författare. Jag tror att han är en perfekt speldesigner för att göra ett Silent Hill.
Mm.
Att han älskar liksom och är jävligt bra på att liksom ta ut svängarna med vad man kan göra med spel och så vidare. Men hans narrativ blir ofta väldigt, som sagt, on the nose och kanske inte har den liksom subtiliteten som ett Silent Hill hade behövt. Jag vet inte. No. Och sen så är det, liksom
det är liksom mer så här lite, det är lite mer teater som typ Resident Evil.
Ja.
Och sen än liksom Silent Hill.
Och sen vet jag inte heller liksom, för att hans spel blir också väldigt där, diffusa, och men inte för att Silent Hill eller Silent Hill 2 liksom, det har ju viss diffushet också, men liksom premissen i Silent Hill 2 är väldigt simpel. Och liksom James story kan man liksom prata om på ett väldigt konkret sätt, men liksom försök att ge mig liksom en premiss rundown av Death Stranding i 2 meningar.
Ja.
Bara Princess Beach.
Jag stämmer så mycket på Princess Beach. Alltså det är sån här grej som tar lite ut ur upplevelsen också. Man bara, vad fan? Vad
det är liksom, nu? Silent Hill är liksom, för någon som är ouppmärksam, så är Silent Hill liksom, även när det är som bäst, som i 2:an, kan det vara liksom, det är inte obegripligt liksom, många grejer som händer. Men Hideo Kojimas spel är obegripliga, trots att han försöker förklara allting ord för ord i 3 timmar i sträck liksom.
Mm.
Så att, ja. Nej, alltså det finns alltid en silver lining, och men då, alltså liksom när det lades ner, så var det jävligt tufft blow, särskilt också med tanke på liksom att, när var detta? Var det 2016 kanske?
PT?
Ja.
Det var väl 2014? Fyllde inte PT 10 år i år?
Kanske det var. Jag måste kolla upp detta för att jag ska göra en poäng.
Jag tror att det var...
Det var det 2015.
Senare. Jag tror faktiskt 2014. Att det var 2016.
Det var 2014. Ja, 2014. Robin bodde i Hornstull, då kommer jag. Jag åkte till honom och så spelade vi PT. Och han körde PT 8 timmar i sträck för att försöka lösa sista pusslet.
Ja, det är väldigt typiskt Robin.
Mm.
Men alltså, så detta kom ut, liksom den här teasern kom ut 2014. Och då liksom någon som jag, som verkligen älskar liksom skräckgenren, var ju i princip svältfödd på väldigt intressant, åtminstone liksom kommersiell skräck. För vid det laget så hade vi liksom
på
fått...
På konsol kan man väl säga. Ja, för skräckgenren hade ju fått ett uppsving på PC med liksom, ja, men Amnesia för först och främst.
Jo, men det är liksom... tråkig skräck. Du är liksom bara...
Amnesia är skitläskigt.
Jo, det är läskigt, men det är också bara, alltså, göm dig i skåpet. Du kan inte göra någonting annat, liksom. Du vet. Och det är samma med Outlast. Det var ju den typen av skräck som var, liksom, det var vad som gällde då. Det var den här väldigt utsatta, liksom, att antingen så har du liksom en liten, ska man säga, oljelampa som är Amnesia, så har du en camcorder som i med Night Vision som i Outlast, och det är typ det enda du har, och du liksom, du ska typ lösa, alltså eller på att säga lösa pussel, loose puzzles, alltså simpla pussel. Medans något monster jagar dig som insta mördar dig när den kommer för nära, och det enda du kan göra är liksom att gömma dig. Och liksom jag älskar
och älskar det liksom. Ge tillbaka.
Ja, men jag vill liksom kunna jag vill kunna göra någonting liksom. Alltså typ som liksom Dead Space, Resident Evil, Silent Hill, alla de, liksom, alltså den typen av upplevelser. Och det var typ dött för det laget. Vi hade ju liksom det året så var ju Evil Within på väg och Alien Isolation var på väg. Alien Isolation var ju lite också där liksom gömma sig i skåpet, men det var jävligt bra att gömma sig i skåpet.
Ja, men Alien Isolation tar lite av båda, så du börjar ju väldigt utsatt till att inte bli väldigt utsatt. Men det hade varit jobbigt att vara utsatt i typ 25 timmar.
Precis. Så att liksom alla de här liksom mina favoritserier som Dead Space, Resident Evil och de här liksom, alltså Silent Hill var ju i princip dött, det var ju bara de här liksom typ dåliga Wii-spelen eller fan det var. Resident Evil hade ju blivit femman och sexan liksom, alltså bara over the top, bara stupid as fuck steroids action blockbusters. Och Dead Space hade också kommit liksom, Dead Space 3 kom ut och var liksom ett multiplayer-spel och var bara liksom bara skjuta hela vägen. Så att när det här liksom demon kom och var bara, alltså fuck me. Det här är typ det mest liksom lekfulla men också mest skräckinjagande jag någonsin upplevt i hela mitt liv. Och sen att det skulle liksom, att det bara var en liksom ett smakprov på ett nytt Silent Hills av fucking Hideo Kojima. Det var liksom, oh my god. Skräcken är tillbaka. Och lyckligtvis sen dess, så även utan Silent Hills, Resident Evil med sjuan satte liksom den genren tillbaka. Jag kände liksom att om det är något spel så är det nog liksom Resident Evil 7 som har lyckats liksom sätta skräck på kartan igen på ett sätt som andra spel inte riktigt lyckats göra. Även om grejer som Evil Within 2 tyckte jag var jättebra, men nej, så det kändes hårt. Så det är jävligt kul att liksom skräckgenren är liksom hälsosam idag.
Jag skulle nog ge den credden till Amnesia och alla streamers som streamade.
Streamers var jätteviktigt
för
också.
Att liksom, för att man tänker i Resident Evil 7 där jag börjat utvecklas 2014-2015 någonstans.
Det kom 2017.
Ja, 2017. Så det var liksom, det utvecklades typ peak PewDiePie när han spelar skräckspel typ. Nästan.
Mm. Och alltså Resident Evil 7 är ju alltså uppenbart liksom inspirerat av den liksom new wave of horror som var med Amnesia och de här grejerna. Men som sagt, även om de givetvis är väldigt läskiga spel, så tycker jag inte att de är roliga att spela på samma sätt. Liksom,
nej, alltså, men jag tänker perspektivbytet och det som du var väldigt anti, minns jag.
Jag var jätteanti. Mm.
Och jag var, det här är rätt väg. Det är precis vad den här serien behöver.
Ja, men jag tror att liksom, för att med första person, de släppte också liksom en demo som bara var typ, det här liksom gästhuset där du kan gå runt. Och jag bara, det här är ytterligare liksom ett Outlast eller Amnesia. Men sen så fick man den jävla pistolen och man fick den jävla shotgun. Och jag bara, hell yeah, okej. Okay. Du vet. We're back.
Mm.
Jag ser nu att Silent Hill 2 släpptes på min födelsedag 2001. Det var coolt.
Mm. Nej, men det är kul. Silent Hill 2 är bra. Jag hoppas. Alltså, det kommer så jävla mycket spel nu, så att jag hoppas att jag ska liksom kunna klara ut det snart. Men det är som sagt, det är jobbigt att spela. Jag kan liksom inte sitta och spela i flera timmar, utan det är liksom, det är lite i taget.
Nej, men det är samma här. Jag tar det liksom gärna i så här liksom bana till bana. När jag är klar med sjukhuset så pausar jag en stund liksom. I alla fall några timmar liksom.
Jag tror jag typ haft 3 sessioner i det jävla sjukhuset nu.
Nej, men jag uppmanar liksom folk att om du är det minsta intresserad av bra skräck, så även om du liksom, du behöver inte ha spelat Silent Hill 1 för att förstå 2. Tvåan är liksom en helt separat grej, och liksom det absolut hoppa in i detta, för att det är verkligen en väldigt bra remake av ett oerhört jävla skitbra spel.
Det är bra. Kul. Vi kommer säkert prata lite mer om Silent Hill 2 när vi har typ klarat ut det eller någonting sånt. Det kommer ju en hel del spel nu som vi pratade om förra veckan, Amanda, i oktober och lite i november. Och sen nästa, i helgen ska vi ha Mario Party Party, så att då kommer vi i alla fall prata om Mario Party nästa vecka. Det är jag helt säker på.
Jag har missat, det är ett nytt Mario Party som kommer alltså.
Ja, Mario Party Jamboree, det ska vara största Mario Party någonsin med typ över 100 minigames och jättemycket karaktärer och bräden, både nya och klassiska, och det ska ju vara liksom kul.
Säkert en jättebra karta också.
Ja. Så att det kommer vi säkert prata om nästa vecka. Och sen har jag spelat Metaphor ReFantasy också.
Dragon Ball-spelet.
Ja, jo, men Dragon Ball känner jag. Jag tror inte att vi har riktigt målgruppen som älskar Dragon Ball på det sättet. Det är ett Dragon Ball-spel kan man säga.
Vad heter det nu igen?
Dragon Ball Sparking Zero.
Just det.
Det är väldigt bra för de som gillar Dragon Ball. Och det är väldigt coola strider. För de som inte gillar Dragon Ball så kan vi inte säga att det är världens bästa inkörsport om man inte då vill slåss med coola gubbar. Kan vi säga. Men det får bli nästa vecka. Vi har ju ett quiz väl?
Det har vi.
Yes. Så innan vi säger hej då för idag så är det quiz time.
Yes. Och som jag sa senast, så jag tyckte om Amandas Metacritic-fråga, så jag har 3 Metacritic-frågor. Återigen så är 26 Amanda, 37 Jimmy, 36 Oliver. Så jag hoppas att Amanda får alla rätt och Jimmy får noll rätt. Men då ska vi se här. Silent Hill. Vi har ju min röv, jävlar, ursäkta. Min hals, menar jag.
Ja, okej, okay, bara typ frös. Man måste säga, okej.
Du fastnade i Discord. Ja, jag lite, undrar vad som hände. När du kom tillbaka så sa du din röv.
Du gjorde också en sån här olycklig ring med handen och sen skrek du min röv. Så det var liksom lite så här,
Ja, oh, nej, jag bara kände
en svarning.
Det började någonting äckligt. Ja, skitsamma. Så, ja, vi kör. Sen en till. Så vi har ju, alltså, som vi nämnde förut, så vi har liksom 4 spel som var Team Silent. Och sen så togs det över av, jag vet inte om det var en västerländsk studio eller om det var liksom flera olika. Men de har inte.
Den västerländska studion fick göra Silent Hill Origins och Silent Hill Shattered Memories. Jag tror Origins var det Wii-spelet som var en remake av etta, men du hade inga vapen så du började alltid gömma dig för fienden.
Okej, så det är inte alla de här som är västerländska. Det finns ett par japanska.
Det är mycket möjligt.
Ja, jag vet skitsamma. Efter 4:an så släpptes det fler Silent Hills och ingen av dem liksom riktigt nådde upp till liksom samma legendariska status. Men, så jag kommer nämna 3 av de senare Silent Hills-spelen. Så, och vilket av dessa har sämst Metacritic-snitt?
Ja, okej. Okay.
Och det är alltså ren gissning. Jag har inte haft någon aning. Är det Book of Memories? Är det Downpour? Eller är det Homecoming? Så Silent Hill Homecoming. Nej, Silent Hill Book of Memories, Silent Hill Downpour eller Silent Hill Homecoming?
Jag gissar på Book of Memories.
Jag gissar också på Book of Memories.
Och det är rätt. Det ligger på
Downpour tror jag ska vara helt okej. Okay. Och Homecoming skulle väl också vara helt okej, okay, tror jag.
Jag kollar inte på mig.
Så Book of Memories fick 58 i snitt här. Downpour fick 64 och Homecoming 70.
Ja, jag hade nästan gissat. Hade du sagt vilken som hade haft högst betyg av dem så hade jag sagt Downpour.
Ja, okej. Vänta, jag måste ta fram en grej. Eller nej, jag ställer frågan först. Kan jag ta det fram? Så här, jag kollade på topp 10 högst betygssnitt genom alla tider. Och jag kommer ge er 3 spel. Alla är på topp 10. Men vilket av dem är längst ner på topp 10? Vi har Perfect Dark till Nintendo 64. Det är alltså topp 10 bäst spel någonsin. Det är Tony Hawk Pro Skater 2 eller Soul Calibur.
Vad var det första du försvann lite
för? Perfect Dark.
Första var Perfect Dark. Andra var Tony Hawk Pro Skater 2. Eller Soul Calibur. Vilket av dessa ligger längst ner på den här topp 10? Alla ligger givetvis liksom i high 90s.
Mm.
Soul Calibur.
Jag säger Perfect Dark. Jag vet att Tony Hawk's Pro Skater 2 kallades Citizen Kane of Games. Det kom av en recensent. Vilket är så kul. Och jag tror Soul Calibur 1 ligger också väldigt högt. Så att jag säger Perfect Dark.
Soul Calibur har 98. Det är på andra plats. Efter Ocarina of Time.
Ja, det var ju olyckligt.
På sjunde plats har vi Perfect Dark på 97. Och på åttonde plats har vi Tony Hawk Pro Skater.
Så mycket för Citizen Kane of Games.
Ja, precis. Perfect Dark är Uber Citizen Kane.
Sjunde inseglet.
Mm.
Så det var ingen av oss. Nej, okej. Okay, bra. Eller bra. Går vi vidare. Så vi snackar ofta liksom om vad är de bästa liksom åren för tv-spelhistoria. Så jag har tre väldigt starka år här. Vilken av dessa årtal har flest spel på över 90 i snitt på Metacritic? Alltså, så allting som är på 90 och under räknas inte. Det måste vara 91 eller mer.
Mm.
Är det 1998? Är det 2001? Eller 2004?
Oj!
Jag var helt övertygad om att du skulle välja typ 2007.
Ja, jag trodde att du skulle också välja typ 2018 kan det ha varit. Eller var det 2019 som också... 2017, ja.
Det var ju Breath of the Wild och Horizon Zero Dawn och Persona 5.
Nu ska vi se. 2004, då har vi San Andreas, World of Warcraft. Vet jag. 2001, Final Fantasy 10, Silent Hill 2.
Bara vilket som var det liksom bästa.
Vilket vi ska välja det bästa, va?
Då säger jag 2004.
Jag säger
vilket av de här har flest spel över 90?
Fan, jag säger 98.
Amanda, du sa 2004.
Det stämmer.
Jimmy sa 98. 98 hade 10 spel över 90. 2004 hade 15.
Oh my god!
2001 hade 20.
Nej!
Jesus Christ!
20, och jag kollar här på, så jag börjar liksom kolla fram här då, liksom flera spel, eller årtal som jag vet var väldigt starka. 2007 kollar jag givetvis, det hade 13. 2013 är också ett annat årtal, om liksom kollar på typ så här Bioshock, Last of Us, GTA, bla 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 bla. Det hade bara 6. 2017, som ni nämnde med Breath of the Wild och Mario och alla med, det var också bara 6. 2023, förra året, hade 8.
Jag tänker att 2017 kanske var ett sånt spelår där det liksom fanns en väldigt stor bredd liksom med många väldigt bra spel, men det kanske inte var liksom så jättemånga som var där uppe i toppen och nosade då.
Men sen kan jag också tänka på att många från tidiga åren har folk säkert gått tillbaka och recenserat de spelen igen, vilket har gjort att de har fått fler recensioner som har gått ut. Men ändå, det är ju imponerande. Vi hade inte 98, så här, Ocarina of Time, Green Fandango, Half-Life.
Och om ni vill så kan jag... nej, förresten, jag skiter ifall ni vill. Lyssnaren vill veta. Jag kommer lista alla de här spelen för varje år som har över 90. Så på 98 var det 10 spel och det är i ordning från bäst till sämst. Sämst. Ja. Så Ocarina of Time, Tekken 3, Half-Life, Gran Turismo, Metal Gear Solid, Grim Fandango, Banjo-Kazooie, Thief, The Dark Project, Baldur's Gate och Crash Bandicoot 3. Alla de hade över 90. Sen har vi 2001 då, det vinnande årtalet. Och nu när jag tänker efter, jag har inte kollat varje år. Det kan hända att det är något år som har ännu fler än 2001, men jag tvivlar på det. Så 2001 har vi från högst till lägst. Tony Hawk Pro Skater 2, GTA 3, Halo, Metal Gear Solid 2. Det är bara 3 år mellan Metal Gear Solid 1 och 2. Gran Turismo 3, Devil May Cry, Madden 2002, Mario Kart Super Circuit, Paper Mario, NHL 2002, SSX Tricky, Advance Wars, Smash Melee, Final Fantasy 10, Conker's Bad Fur Day, Klonoa 2, IL2 Sturmovik, Twisted Metal Black, Golden Sun, Castlevania, Circle of the Moon. Och sen 2004, från högst till lägst, Half-Life 2, San Andreas, Halo 2, Burnout 3, Pandora Tomorrow, alltså Splinter Cell Pandora Tomorrow, Unreal Tournament 2004, World of Warcraft, World Soccer Winning, World Soccer Winning, vilket spel, ESPN, NFL 2005, Rome Total War, Metroid Prime 2, Madden 2005, Ratchet & Clank, Up Your Arsenal, Metal Gear Solid 3 och Ninja Gaiden.
Inte The Sims 2, vilket jäkla beteende.
The Sims 2 är efter Ninja Gaiden på 90.
Halo 2 var inte heller uppe på...
Jo, det var tredje plats.
Ja, du sa, jag missade det. Ja, spännande.
Så det är roligt att du sa Sims 2, för att det är liksom precis utanför listan.
Jag gillade att du sa att det var så här 3 år mellan Metal Gear Solid 1 och Metal Gear Solid 2, men det är liksom så här, Gran Turismo 1 kom ut 98 och Gran Turismo 3 var ute 2000.
Ja, ja, men det är ett spel, vad fan. Yes, så vem fick rätt på den? Jag har glömt.
Ingen fick oss.
Nej, ingen av oss.
Jag ska... gissade 98.
Jag ska också köra sådana här Metacritic-frågor som är absurda. Vilket bästa Metacritic-år var det på 80-talet?
Jag gillade ändå de här frågorna, för att det kändes som att man hade en större sportslig chans, även att jag gissade fel.
Ja, ni har båda exakt samma chans, för att vem fan kan detta, liksom?
Exakt, medan vi andra skriver frågor som man kan.
Som du kan.
Håll i hatten och Kerstin.
Som du kan, och jag bara, what the fuck? Hur fan ska jag veta hur man låser upp Marth så här 3000 år senare?
Jag gillar att den du har hängt upp dig på varje gång.
Ja. Eller hur många fiskar det är i Animal Crossing.
Det var första gången, Oliver. Man har ju vant sig in i frågeskrivarrollen efter det.
Herregud, ja.
Var det inte många fiskar det var i Stardew Valley?
Nej, Animal Crossing. New Horizon.
Nästa gång jag ska göra en fråga, så hur många fisk-Pokémon finns det?
Du skulle säga fiskpinnar det. I och med att du gjorde en konstpaus efter
Hur många fiskpinnar finns det i...
Det är den typen av frågor som är bäst.
Hur många fiskpinnar finns det i världen?
Det finns ingen chans att veta, det är ju bara gissning liksom. Man går på magkänsla. Och jag gillar också att ni båda fick rätt på första frågan, men sen så fick ni båda fel på de andra två, men ni valde inte samma svar någon gång. Ni båda lyckades missa rätt svar 2 gånger i rad.
Ja, det ser man. Dåliga frågor.
Nej, jag är nöjd.
Jag kände ändå att jag var närmast att gissa rätt bara gången.
Ja, det klart det var. Jag är nöjd med tanke på att jag skrev de här frågorna under poddens gång. Så...
Det är klart att jag inte var närmast att gissa rätt. Jag var bara tvungen att provocera lite, för att det går så dåligt för mig i den här tävlingen.
Jag vill ju köra en slam dunk. Jag vill ju vinna quizet och Fantasy Critic.
Ja.
Det kommer bli outhärdligt här hemma.
Ja.
Jimmy kommer liksom sätta upp någon form av spelsnack poddaren 2024.
Ja, men jag är så nöjd också.
För att diplom över sin sida på sängen.
Ja, men jag är så nöjd, för flera av de här spelen har ju fått så jäkla billigt och de har recenserats väldigt bra. Nästa år får vi vara på tårna.
Och det är roligt, för att det är liksom flera spel som du har draftat väldigt tidigt som jag liksom väldigt långt in på året bara, det där ser ut att bli någonting, det där måste jag ta, och så ser jag, Jimmy har det där, what the fuck. Typ som Metaphor draftade du väldigt tidigt. Hade aldrig hört talas om den jävla skiten.
För första preview som kom ut på Metaphor så var det såhär, det här ser bra ut. Jag var såhär, då kör jag på det. För
jag har inte koll på sådana oskuldsspel.
Det är alltså, ju Persona 5-utvecklarna.
Jag vet. Ja, nu vet jag det.
Mm. Och sen fick jag ju Neva också.
Ja, precis. Det försökte jag ta för typ 3 veckor sedan.
Ja, nej, men det tog jag. Så fort du fick datum så tog jag det.
Jag hade väl 7 spel till att börja med, eller hur?
Ja, jag tror det.
Av mina 7 första spel så var det 1 jag var tvungen att välja bort. Men av resten så är det bara 1 spel som är under 86.
Mm, det är bra.
Det är faktiskt rätt så bra. Men sen hade jag lite otur, precis som jag sa tidigare, med mina 2 sista spel på listan som båda blev uppskjutna till 2025. Mm. Och jag hann liksom inte göra den ändringen. Det gjorde mig faktiskt lite sur.
Jag fick Rise of the Golden Idol också. Det spelet kommer fan ge bra med poäng.
Ja, alltså. Det kommer. Det var äckligt av dig.
Aldrig talas om. Det här är varför jag inte tar den här tävlingen för hårt. För att jag är inte neckbeard nog för att liksom stå pall
med
Jimmy.
Har du inte hört om The Case of the Golden Idol?
Nej.
Hur kunde du undvika det? Det var ju verkligen...
Det är så här yxfult deckarspel
som fick jättebra betyg.
Ja, men verkligen. Alltså det ska vara otroligt bra. Men den grafiska stilen är ju lite intressant.
Mm.
Nej. Okej, okay,
är vi klara? Nu har vi pratat så jäkla länge. Ursäkta att vi drog ut på det ännu längre.
Ja, det har varit en plåga.
Ja, tack för er som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Ni hittar oss som vanligt på spelsat.com och poddappar som ni använder att lyssna på. Kommentera på Spotify. Det är absolut lättast. Annars kan ni också kommentera på Loading och Twitter och på Instagram eller mejla till oss på kontakt@spelsat.com. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!
Puss i
hej.